If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Precis, det här är ett av de mest personliga avsnitten på länge eftersom det är sådant som jag faktiskt skulle vilja att våra döttrar skulle få veta om jag inte levde.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 170 och detta är egentligen en fortsättning på förra avsnittet 169 som var så här 39 oombedda livsråd.
Ja, vad hann vi med? 19 eller 20?
19 hade vi med förra, så jag tänkte att vi skulle ta de resterande. Och detta handlar helt enkelt om, detta är egentligen ett dubbelavsnitt, så den här veckan har det ju blivit 2 avsnitt. Och det är för att när vi publicerar detta så fyller jag 39 år. Och så fick jag liksom så här tipset av en kollega, Caspian, som sa, men kan du inte bara liksom lägga ut så här, vad har du lärt dig under de här 39 åren? Som en liksom så här, som en gåva, och sen så skickade han mig några länkar när andra amerikanska bloggar hade gjort det. Och så tyckte jag så här, fan, detta var ändå ganska spännande. Och sen så gick det också i linje med det här att jag ibland funderat på så här, ja men säg att jag skulle dö, vad skulle jag vilja att våra döttrar, vad skulle jag vilja att Freja och Elsa fick med sig från mig, så här, de viktigaste grejerna.
Yeah.
Ja. Yeah. Och så tyckte jag så här, jag var lite rädd att detta skulle bli lite lökigt, och det verkar ju du med förra avsnittet, bara, har du hittat på de här själv eller?
Nej, det var så att det är bra att man kommer på saker själv. Men ja. Sen så sa du att du hade också hämtat många av råden och tipsen från böcker och andra människor. Ja. Så tänker jag så, ja det kan man väl göra. Men det är ju liksom högre status på det man själv har kommit.
Ja.
Men strunt samma, de var bra allihopa förra. Ska, ja. ska vi hoppa in i
ja, absolut. Det ska vi göra. Man kan lyssna på detta avsnittet fristående. Absolut, det är inga problem. Där finns bildspelet som vanligt. Finns i anslutning.
Ja, om man vill läsa lite.
Om man vill läsa eller bläddra där. Och sen så är det ju liksom så här, det är ingen specifik ordning på de här, det är liksom lite högt och lågt, handlar inte bara om pengar, även om i förra avsnittet hade vi så här ränta på ränta, ekonomi, resultat, balansräkning.
Och det var inte bara om pengarna.
Nej, och äg lite guld och lite sånt. Mm. Och det är ingen som är rätt eller fel, sant eller falskt, bra eller dåligt, eller liksom man behöver inte ens hålla med. Eller man kan tycka att jag har fel i de här. Och man får jättegärna kommentera. För bara så här, var det någon som stack ut? Eller liksom, har jag missat någonting?
Eller komma med egna råd.
Komma med egna råd. Så att detta är så här, man får ta fram stora tipslådor.
Äntligen får man råda folk.
Ja, man får mansplaina och man får göra liksom go bananas. Och jag fattar att många av råden kommer också liksom från, som vi kommer att prata om bara kort, från en ganska privilegierad position. Liksom, vi är födda i Sverige, vi har det bra, vi har en utbildning. Och liksom det är många av de här har jag liksom inte hittat på själv, utan man står på axlarna på andra. Typ. Förra avsnitt tror jag vi pratade om Tony Robbins och balansekonomi och liksom min coach Moa och våra vänner. Liksom sånt som man har snappat upp. Så att jag är liksom sjukt tacksam också så här, när man tittar tillbaka och tänker så här, shit, mitt liv har ju blivit mycket, mycket bättre än vad jag någonsin har trott. Så jag är liksom tacksam också till dig som lyssnar och tittar på det här, att detta är möjligt för dig och mig att få prata om de här sakerna.
Mm.
Och innan vi kör igång med då det 20:e tipset, så tror jag att det är viktigt också att säga att alla råd man får är kontextuella. Alltså det är ingen som ger ett objektivt råd, utan alla råd är ju planterade i de upplevelser man har haft, i de situationer man har varit med om, som har format en. Så att jag brukar säga att det är viktigt att man är lite skeptisk, eller man ställer sig. Jag älskar ju frågan så här, i vilken jord är denna blomman planterad? Varför kommer det här rådet? Liksom?
Ja, var kommer det ifrån? Är du bättre på att förklara det än vad jag är? Men vi pratar ju om det ibland.
Ja.
När vi har diskussioner eller till och med bråkar.
Ja, precis.
Då vill vi veta, så var kommer nu detta ifrån, din upplevelse? Ja, eller din...
ja och oftast, alltså utan gå in för djupt på det där, så han kommer ju oftast, de flesta råd eller konflikter handlar om värderingskonflikt. Att det är någonting som är sant för mig. Till exempel så här, vi pratade om igår, vi hade en lång diskussion.
Ja, vi kanske inte ska gå in på långt.
Nej, men vi behöver inte gå in.
Ska gå in på råden?
Ja, ja precis. Nej, men till exempel en värdering om utveckling är väldigt viktig för dig. Mm. Vilket gör att skulle du göra en sån lista, så hade det varit mycket om utveckling och fantasi.
Men jag skulle göra en lista, en sån här rådlista.
Ja, för att utveckla
det
riktigt.
Det hade varit.
Ja, medan en person som inte har värderingen utveckling har du ju svårt med acceptans för.
Nej, men det är svårt för oss att hitta en gemensam...
Connection. Ja, för det dyker ju upp för dig som oambitiöst eller stagnation eller avveckling. Liksom. Mm. Så att det är det jag menar.
Så det är den jorden jag planterar mina frön
i. Precis, allt kommer från liksom, värdering och utveckling. Och sen så brukar jag också säga så här, lyssna inte på någon som du inte hade velat byta plats med i det området. Och sen behöver man, till exempel, jag brukar säga att jag gillar Steve Jobs, och sen fattar jag ju att han var ett arsle. Och jag kan ju ta de guldkornen från Steve Jobs jag gillar utan att behöva bli Steve Jobs. Liksom. Mm. Och det sista innan vi tar nästa tips, det är ju så att nästan alla de här tipsen, detta var så här glad, vad ska man säga, upptäckt när jag hade gjort den här listan som jag har lagt mycket tid på, att många av tipsen går att använda i många områden i livet. De går att applicera på pengar, på tid, på relationer.
Jo, men vi sa det innan.
Ja, okej, förlåt. Ja. Men då kör vi.
Nu kör vi.
Nummer 20.
Ja, jag läser.
Ja.
Förstå Paretos, jag... Förstå Paretos lag och frågan om vad kan eller vill jag reducera.
Ja.
Okej, du får förklara detta. Paretos, jag minns inte vad det är för något.
80-20-regeln.
Jag använder bara 20% av mina prylar hemma. Eller,
till exempel, eller att 80% liksom av dina 80% av dina inkomster kommer komma från 20% av ditt jobb.
Mm.
Liksom, att det är liksom oproportionalitet. I livet, liksom, att det är inte jämnt fördelat. Och att jag tänker att ibland så ställer vi oss frågan så här, hur mycket kostar det? Hur mycket ska jag göra? Hur mycket? Och så tänker jag att ibland så kan tricket vara att fråga så här, hur lite kan, hur kan jag, liksom, hur lite kan jag jobba och fortfarande ha det livet jag vill ha?
Mm.
Hur lite liksom, kan jag göra och ha äga och fortfarande vara lycklig? Alltså det är lite det här less is more-konceptet.
Yeah.
Till exempel i företagen, det var Niklas Delmar som sa det till mig i ett styrelsemöte. Han sa så att ja, men Skype, jag vet inte om detta är sant, men det sägs att Skype hade så här möte. Hur kan vi göra detta med noll i kostnad?
Ja, det är en underbar fråga.
Ja.
Älskar det.
Och bara den frågan får ju nya öppnen.
Vi sätter igång många tankar,
ja,
säkert.
Ja, så de var ju till exempel ett av de första företagen. Sen kan man ju diskutera hur bra detta är eller inte.
Vadå? Men säg inte så.
Ett av de första.
Vi utgår från att det är bra.
Ja, men ett av de första företagen som inte hade en kundtjänst du kunde ringa till.
Mm. Ja, du menar så. Jag tror du menade att själva den. Ställa frågan.
Nej, frågan är grym. Frågan är jättebra.
Ja, liksom hur, okay,
som företag eller som på nästa ledningsgruppsmöte eller så här, fråga liksom så här, du vet, hur skulle vi kunna göra den här arbetsuppgiften med noll i kostnad? Hur skulle vi kunna automatisera den? Hur skulle vi kunna skära bort den och fortfarande bibehålla sitt
resultat?
Ja, man
får göra det på ett värdigt sätt så att det inte handlar om att folk ska jobba gratis på något vis eller liksom. Det händer ju ibland på vissa ställen.
Och tittar man liksom som på jobbet också, att 20% av ditt jobb kommer stå för 80% av resultaten. 20% av dina investeringar kommer stå för 80% av vinsten.
Mm.
Och det var ju detta som han Vilfredo Pareto då konstaterade när han undersökte hur mark var fördelat i då norra Italien. Så att jag tror att det gäller liksom att skala bort de där andra 80% som inte ger så mycket av resultatet.
Jag tycker det är svårt att veta vilka 20% som ger mig resultatet. Ja. Jag har försökt göra detta med min garderob då.
Ja, och du är ganska duktig på det.
Nej.
Ja, men du är bättre än många andra, Karin. Du
jag vet inte, jag tror ju, inte det.
Ja, du sorterar ju ut och du säger så här, men jag ska bara ha plagg som ger mig energi och de här plaggen använder jag inte. Alltså jag tror jämfört med många i din ålder så har du en ganska liten garderob. Faktiskt.
Ja, jag har varit i få garderober.
Ja, du får börja titta på det. Nej, och sen så tror jag att det liksom handlar om att ta bort det icke-nödvändiga, ta bort det överflödiga. Och jag gillar till exempel Michelangelo sa ju detta. Liksom, kommer du ihåg när han, inte kommer du ihåg.
Jag tänkte så, vilken Michelangelo,
Michelangelo
är detta?
Skulptören, han var så här, i varje stenblock bor en fantastisk staty. Min uppgift är att ta bort det över skulptur.
Ja.
Min uppgift är att ta bort det överflödiga.
Ja, det är fint sagt.
Ja. Och det där är också så här en princip, så här, men så börjar man tänka på den. Och så kan man ju ta den vidare. Till exempel, det är en lärare i USA som jag kan lägga ut en länk till, som är en sån musiklärare som är jättekänd och kontroversiell. Han säger så här, att han ger alla sina studenter A första dagen. Liksom, och utgår från det här att alla studenter kan få ett A.
Mm.
Och att han jobbar med dem liksom som jämlikar och att det handlar om att ta bort grejer istället för att man ska hela tiden lägga till.
Vad heter han?
Jag kan lägga ut det, jag har glömt det.
Det är klart man vill veta vad det är för någon.
Ja, men jag lägger ut en länk i kommentarerna för att det är Caspian som skickar. Jag satt och tittade på den igår kväll.
Så Caspian skickar mycket bra.
Ja, precis. Caspian är vår kollega.
Mm.
Bra. Och sen sist när vi ändå pratar om Pareto så är det en sån här lag som jag skulle vilja verkligen tipsa Freo som lär dig att den första 90% av ett projekt tar 90% av tiden. De sista 10% av projekt tar också 90% av tiden.
Ja.
Jag är alltid så
jag
himla optimistisk.
Så, nu kommer du komma till det.
Ja, men det är
inte någon lögn här nu väl om att de sista 10% är de lättaste. Nej. Det är de svåraste.
Ja, precis. Så att när man planerar för ett projekt så planerar för 180%. Liksom dubbla det.
Men sa vi inte det i förra avsnittet att man alltid ska vara i början av ett projekt?
Vadå?
Jo, men...
Ja, man ska vara nybörjare.
Nej. Nu minns jag inte om det var förra avsnittet i något tips där eller råd. Ja. Eller om jag har läst det någon annanstans. Men någon har sagt att man ska alltid vara i början av ett projekt.
Okay.
Hela tiden. Därför att då har man liksom den här entusiasmen.
Ja, det var inte jag som sa det.
Nej, okej. Då kom det ett
extra
oombett råd
mellan
raderna här.
Ska vi ta nästa?
Ja.
Detta är en
och då
av mina
är det
favoriter.
Tips 21.
Ja, detta är ett av mina favoriter.
Mm. Om det inte objektivt går att mäta, då är det ingen naturlag. Om det inte är en naturlag, då är det bara en överenskommelse. Om det bara är en överenskommelse, då går den att omförhandla.
Mm.
Ja, det är ju rätt mycket som är på det viset.
Ja, och detta tror jag är från så här landmark slash balance, så här personlig utveckling. Att liksom så här, jag tror...
Att verkligheten är inte satt i någon slags sten.
Många gånger, och detta har jag också lärt mig genom mitt företagande, att man ringer till en myndighet och sen så tror man, så säger de nej. Och så tror man att det är ett nej. Och så liksom när jag fattade så här, nej, ett nej, det är inte en naturlag, det går inte att mäta det där. Alltså ringer jag igen. Och det är så förvånansvärt många gånger i mitt liv där jag har fått ett första nej och sen har jag testat igen och igen och igen. Och sen ja, har jag fått så som jag velat.
Du ställer inte exakt samma fråga hela tiden utan du liksom förhandlar lite
och
pratar med en människa som sitter på myndigheten då.
Ja, eller frågar, okej, så vad skulle behövts för att jag skulle kunna få ett ja? Och sen så ändrar jag det. Men det handlar ju också om att se att allt vi låser in, och jag tror så här, många av oss, vi gör vår värld mindre genom att tro att saker är fasta. Så här, köra mot rött.
Ja, det är ju, det ska man inte.
Nej, men det är ingen naturlag.
Men det finns många som tycker att det är negotiable.
Ja, men alltså så här, återigen, det är så här, det är en överenskommelse. Jag säger inte att det är en dålig överenskommelse. Nej. Tvärtom är det en ganska bra överenskommelse att vi bilister har en överenskommelse. Man kör inte mot rött.
Och cyklisterna det... också faktiskt. Ja, men... Jag ska bara säga det. Ja, så många det där... har sett som kör mot rött.
Okej, apropå någonting som är planterat. Det där var planterat i en bitterhet över att cyklister är idioter i Karolins värld.
Nej, jag tänker att de har väl vissa har också körkort och ändå kör de ett rött med cykeln, men inte med bilen.
Ja.
Märkligt.
Precis, man kan spola tillbaka 10 sekunder så kan man höra Caroline liksom så här, hur rösten ändras när hon har liksom det där drypande.
Okej.
Okay. Ja, men
tack för att du någonstans.
Tack för att du illustrerade det. Nej, men vi är i att saker är överenskommelser.
Men när brukar du förhandla? Ja, men... För att jag är jättedålig på att förhandla. Jag tar ett nej som ett nej.
Ja, alltid. När jag inte får som jag vill. I princip.
Så, jag tycker det är ganska skönt med de här överenskommelserna.
Ja,
och tiden man passar. Och,
ja.
Alltså jag tycker det är tryggt och skönt.
Ja.
Och sen så i och för sig ibland så går det saker emot mig för att det finns en överenskommelse eller någon har satt upp regler eller så. Ja. Är det då som du...
Ja,
jag känner så att nu här kom en gräns som jag inte var beredd på. Eller som jag inte gillar.
Jag gillar inte detta resultatet, jag vill ha ett annat resultat.
Mm. Men kan du inte ge exempel?
Ja, men alltså detta är...
Du kör ju inte mot rött, det vet
Nej,
jag.
Men så här till exempel, vi har en favoritrestaurang. Jag beställer ganska ofta saker som inte står på menyn.
Ja.
För jag vet om att de kan laga de andra grejerna.
Det fick att de har det.
Ja, det tror jag att fick vara Lennart, en kompis då, som tipsade honom så här, vad kan kocken laga? Och jag var så här, ja men det som står på menyn. Så han sa, okej, så du tror inte att han kan laga något annat än det som står på menyn? Jag var så här, revelation. Är det klart att han kan?
Mm.
Så det gör jag. Kontakt med myndigheter till exempel, avtal, om det är ett avtal eller liksom där är någonting som är på ett visst sätt som jag inte gillar, ja då försöker jag omförhandla det. Mm. Och det är också så här en coaching jag fick som var så här att man kan ta ett beslut eller om det är ett beslut som man inte gillar, då hade jag en amerikansk coach som sa så här, so make a decision, if you don't like it, move, you're not a fucking tree.
Liksom. Jag fattar inte.
Nej, men så här, om man inte gillar det, förändra det, flytta dig. Gör
ja,
något
det är
annorlunda.
Inte stationärt.
Du är inte statiskt.
Men jag tänker
statiskt.
Så här, det som händer mig när jag får stött på en gräns som jag inte tycker om, då tappar jag energi.
Ja.
Så hittar inte jag det här att börja förhandla eller vet jag blir helt ställd.
Ja.
Så tycker du att det är en övningsfråga?
Absolut.
Liksom, att man kan träna upp det?
Det är absolut en muskel att träna upp. Och sen är det så här, jag har gjort detta så många gånger så jag har ju starka muskler i det.
Ja, och du plus, tycker det kan vara roligt
jag
till
Jag tycker det är roligt. Plus, detta ska man inte underskatta. När man gör personlighetstest så är ju detta en av de frågorna. För detta är det två personlighetstyper. Den ena personlighetstypen är så här att man är större än världen. Och när man är större än världen, då är man så här, då ser man världen som lera. Man formar världen efter sitt eget huvud. Sen är det andra personlighetsdraget är så här att man är mindre än världen. Och eftersom man är mindre än världen så måste man förstå hur världen fungerar.
Ja, och det är en ganska spännande plats att vara på. Jag är ju mindre än världen och jag tycker det är fantastiskt. Då blir alltid wowad liksom av naturen. Och
jag är till exempel...
Jag har forskat, det är liksom
det var precis
naturligt för mig att vara nyfiken.
Exakt,
för
du vill
världen
förstå.
Är liksom wow.
Ja, som man kan förstå. Medan jag är en skitdålig forskare.
Till du är exempel. En dålig forskare för du vill att den ska vara som,
så som jag vill.
Formar den.
Ja, precis. Så att det handlar
men
inte om
jag tycker
att...
inte du är en dålig forskare, jag ska bara säga det. Du tittar ju, du läser ju ändå forskningsartiklar i ekonomi ibland.
Ja, men absolut.
Ja.
Men det är det av andra anledningar.
Det är av andra
anledningar. Så att det handlar inte om, återigen, inte bra eller dåligt att det ena är bättre än det andra. Det ena är bättre än det andra när man vill uppnå vissa resultat.
Mm.
Men det handlar ju inte om att du inte är kompetent i att omförhandla.
Nej, jag kan slå av och på det kanske.
Ja.
Men det som händer är att jag tappar energi.
Ja.
Och att jag måste liksom starta om på något vis. Och bara, hur gör man för att göra detta för första gången i sitt liv? Om man aldrig har omförhandlat en gräns.
Ja.
Alltså du vet, man har inte det ens, det är inte ens, det kommer inte upp.
Ja,
när man står där och får ett nej.
Nej, men så är det för mig också. Jag kommer aldrig på det i stunden.
Nej, okay.
Jag är inte så här snabb i huvudet. Replik. Da, da, da.
Utan, vad händer då du går hem?
Jag går hem och sen så ofta så känns det piss. Att jag måste acceptera detta. Och så säger jag så här, nej men så här kan det ju för tusan inte få vara. Och sen får jag gå tillbaka och försöka göra om det. Ja. Jag tror inte vi ska lägga ner för mycket tid
nej,
på detta.
Nej, men detta är verkligen en stor grej som har... som har gjort att vi lever så som vi vill. För att du har den egenskapen eller det upptränade sättet.
Ja. Så att det är verkligen att fråga sig, så här, är detta en naturlag? Går detta att mäta med en linjal? Går detta att mäta med en våg? Och alla känslor. Du kan inte mäta känslor.
Nej.
Liksom, eller sådana relationer. Alltså är allt en överenskommelse. Vi behöver inte dyka ner i denna. Man skulle kunna prata mycket, men vi har många tips.
Ja, vi har många tips. Okej, tips 22. Av 39. Bygg vattenledningar istället för att springa med hinkar i ditt liv.
Ja, jag älskar ju den här. Detta handlar ju om att de flesta av oss, vi gör saker liksom kontinuerligt. Säg ett jobb. Ett jobb är så här fantastiskt exempel. Så här, vi behöver lön i vårt liv, så om jag använder metaforen vatten, så vi behöver vatten i vårt liv. Så då går jag till jobbet, jag springer med hinkar. Jag går till brunnen, hämtar vatten och sen går jag tillbaka. Jag går till brunnen, hämtar vatten och sen går jag tillbaka. Och sen har jag liksom sysselsatt mig med den här att jag måste gå någonstans, hämta vatten och gå tillbaka. Sen någonstans längs vägen så inser jag så här, shit, jag behöver mer vatten, jag behöver mer pengar. Ja, vad gör vi då?
Jag orkar inte gå mer efter mer vatten. Ja, jag hinner inte det ens.
Ja, men då skaffar jag mig större hinkar.
Ja, okay,
liksom,
det är så.
Och så sliter man mer. Eller så sliter man ut så att man springer liksom flera timmar och extra jobb och nattpass och liksom hela paketet. Mm. Istället för att stanna upp och så tänker så här, hade jag inte kunnat bygga en vattenledning?
Men hur ser en sån vattenledning ut då? Om man i vanliga fall tar nattpass och extra jobb?
Nej,
och...
men en vattenledning är då till exempel, handlar ju om att en vattenledning kommer ta mycket längre tid att bygga.
Mm.
Och tricket är så här, det är väldigt dumt för de flesta att sluta springa med hinkar. Så, nej, nu ser jag upp mig, nu ska jag bygga vattenledning till exempel, passiva inkomster. Utan tricket är ju att göra både och samtidigt. Så den enklaste vattenledningen, det är ju det vi tjatar om i alla avsnitt. Så här, spara minst 10% av din lön i en fondrobot. En fondrobot är ju de facto en vattenledning som liksom du bygger upp den genom ett månadssparande.
Men det måste bli en ordentlig, vad ska man säga?
Vattenström. Ja, men det kommer.
En ordentlig vattenström innan den egentligen kan strömma i dina ledningar.
Och det är det jag menar, att en vattenledning jämfört med springa hinkar, alltså vem som helst kan börja springa med hinkar imorgon.
Mm.
Vem som helst kan börja bygga en vattenledning imorgon. Men vattenledningen kommer ju inte ta liksom fart från om ett antal år. För det tar tid att bygga upp en vattenledning och sätta och täta läckorna och hämta rören och koppla ihop
alltså
dem och dra dem.
Alltså då att spara ihop ett kapital då som ger en avkastning som man kanske kan leva på då, eller halva lönen. Eller,
och en vattenledning, så att en vattenledning kan vara ett sparande i en fondrobot till exempel. En vattenledning kan vara att bygga upp ett företag. En vattenledning kan vara att ta hjälp till exempel som vi har au pair. Eller att bygga, det kan vara,
hur menar du att det är en vattenledning att ha ett extra par händer hemma?
Ja, men att för oss så här, vi har investerat tid för att hitta en au pair, sätta oss in i lagstiftningen, tjäna pengarna för att försörja det etc. Och nu så får vi ju då vattenledning, vi får mer tid med våra barn.
Ja.
Vi får till exempel möjlighet att träna, vi får en massa möjlighet, vi får energi från den där vattenledningen. Vattenledningen behöver inte handla om pengar, återigen, det kan handla om massa andra resurser. Så att jag tror att tricket är att göra både och. Att även när
springa med vatten och bygga en vattenledning samtidigt.
Ja. Och det finns så många ordspråk på det här. Liksom så här, baka inte bröd på utsädet. Liksom. Om du är hungrig och står med en klase potatisar, käka inte upp alla potatisar, plantera några potatisar så att du har nästa år. Alltså detta är en sån här grej som vi har haft i många hundra år. Och jag gillar återigen samma sak, en vän till oss, coach Lennart, han har ju tagit detta vidare och han pratar ju om system. Att det handlar om att bygga system i livet, att många missuppfattar till exempel en passiv inkomst. Så man tror att en passiv inkomst är en inkomst som kommer utan någon ansträngning. Yeah. Och jag påstår att en passiv inkomst är en vattenledning. Du har lagt ner ett jobb en gång och sen får du betalt för det många gånger. Och en passiv inkomst är som den här vattenledningen. Det kommer kan komma oproportionerligt mycket vatten i den. Och du behöver bara gå dit och täta den. För ibland blir det en läcka i den eller något rör behöver bytas ut. Så att en passiv inkomst är en inkomst där du får betalt om och om igen för ett jobb du har gjort tidigare och som nu kräver minimalt underhåll. Men det är ju inte som att en passiv inkomst kommer av sig självt.
Nej. Så har vi pratat om passiva inkomster någon gång i något avsnitt?
Nej, för att jag hatar.
Om man är helt ny och lyssnar på det här oss första gången så kan det nog vara ett nytt begrepp med passiv inkomst.
Ja, men jag, för att jag gillar inte det begreppet. För att det är så missbrukat.
Vad tycker du? Det är vattenledning som är...
Ja, men vattenledning. Och detta hänger också, vi kommer att prata om en princip sen om asymmetrier. Alltså att ha en vattenledning är asymmetrisk för den kan ge så mycket mer vatten eller energi eller resurser än vad man kan springa med hinkarna.
Mm.
Det hänger ihop med ränta på ränta. Det hänger ihop med ansträng dig. Det hänger ihop med så många andra grejer. Men jag gillar den här metaforen att liksom bygga den här vattenledningen, liksom att göra ett saker parallellt. Det är ju därför vi kan ha det livet vi har idag. För vi byggde en vattenledning i 15 år och nu kommer det mer vatten i vattenledningen än vad vi någonsin kan springa med hinkar.
Yeah.
Så att jag tror att det handlar om att bygga, liksom bygga, man kan tänka på det som system. Hur kan jag automatisera detta i mitt liv? Till exempel så automatiskt sparande i en fondrobot, det är den enklaste vattenledningen. Och det sista jag också ska säga, när man bygger en vattenledning så är man inte säker på att den kommer funka. Det är
Nej,
det som är halva grejen. Så att bygga en vattenledning, det kräver tid, det kräver energi. Man har inga garantier för att det kommer lyckas. Man blir idiotförklarad av alla som är så här, titta jag har ju mycket mer vatten än du. För att
vad håller du på med?
Vad håller
vad
du
gör
på
du
med?
För någonting? Det därför kommer inte funka.
Exakt. Mm. Men sen, och man har liksom verkligen inget bevis för att det kommer att funka.
Nej.
Förrän den dagen man sätter på kranen och så ser man så här, shit, det kom några droppar. Och sen kom det några fler droppar och sen börjar det bli en liten rännil och sen blir det en stråle och sen jäkla i det blir det som en brandslang.
Mm.
Ja, det var...
Precis, så man kommer kanske behöva revidera liksom hur man gör det.
Ja, precis.
Anyway.
Yeah. Så att bygg system, automatisera system, se det i alla områden i livet. Vad är som driver företag eller jobbar på ett företag? Alltså om du kan bygga system, om du kan bygga vattenledningar i ditt företag eller där du jobbar, din chef kommer att älska dig, dina kunder kommer att älska dig. Alltså det är så här bästa sättet att liksom bli befordrad skulle jag säga, eller få oproportionerligt mycket betalt.
Mm.
För har man en vattenledning så är det liksom en asymmetri. För plötsligt har du frikopplat din tid. Du behöver inte springa med hinkar. Och du behöver dessutom inte springa med hinkar som läcker.
Nej.
För det är det ju många av oss som gör.
Mm.
Bra.
Mm.
Det var mitt lilla brandtal.
Ja, för det var viktigt för dig.
Ja.
Då tar vi nästa. Tips 23 av 39. Vänner är bättre än pengar. Nästan allt som pengar kan göra kan vänner göra bättre. På många sätt är en vän med en båt bättre än att äga en båt.
Ja. Denna läste jag på nätet från den här 69-åringen som hade skrivit. Och jag
funderar här nu, vad betyder nu detta? Ja, alltså jag tycker också att vänner är bättre än pengar.
Ja.
Men jag vill ju också ha pengar.
Ja.
Eller vad, kan du inte förklara vad du tänker?
Nej, men ja, denna slog an någonting hos mig.
Ja.
För Claes-Erik, min mentor då för 20 år sedan, han formulerade så här, en person som har en vän, en riktig vän, är det mer värt än en miljon? Och liksom den som har tre vänner, tre riktiga vänner, vet jag, han är mångmiljonär. Och jag tyckte det var lite lökigt, liksom. För då hade jag verkligen så här ambitionen att bli miljonär själv.
Ja, det var inte riktigt vad du ville höra då,
nej,
kanske.
Nej, och sen så tänker jag till exempel en annan av våra vänner mäter sin ekonomiska trygghet. Jag mäter sin ekonomisk trygghet i pengar på kontot eller hur mycket av våra utgifter som betalas av våra passiva inkomster. Mm. Man var så här, nej, jag mäter min ekonomiska trygghet. Det är så här, hur många vänner har jag som jag skulle kunna sova en vecka på soffan hus?
Ja, om allt skiter sig.
Om allt skiter sig. Om jag liksom verkligen skulle behöva lämna hus och hem och allt. Hur många vänner, hur många veckor skulle jag kunna sova på soffan hos vänner.
Och liksom ta mig upp och igen. För annars är man ju själv.
Ja, precis.
Och då, man har ju ingenting då.
Nej, och sen så gillar jag också, kommer jag när vi läste den här Neil Strauss. Han som skrivit boken The Game. Men
han har skrivit någon annan sån här överlevnadsbok
exakt.
Också.
Exakt. Och vad var det han kom fram till? Så här, nej, alltså det viktigaste inom prepping är att ha bra relationer.
Ja, för att när det väl
skiter sig
i samhället och det blir någon apokalyps eller vad man nu ska kalla det, så är det ju viktigt att man jobbar tillsammans.
Ja.
Det kom han fram till. Han trodde först att han skulle behöva isolera sig totalt.
Ja, och ha stora lager med konserver och vapen och kniver.
Det var helt tvärtom som var slutsatsen, att man ska inte isolera sig totalt.
Så att jag gillar ju den här att relationer är viktigare än pengar.
Mm.
Att liksom, jag tror, och också en sån grej, du vet, hade det så här kapitalt skitit sig liksom för oss, du vet, vi har vänner som vi hade kunnat gå och låna pengar av. Och det, för jag kommer ihåg att prata med Niklas, en kompis som var så här, ja men shit, jag måste ha buffert, eller tänk om det skiter sig, eller liksom så här, fan, ja, men han hade en tuff period. Så sa jag så här, ja men Niklas, då ringer du till oss och sen lånar du 200 000 och sen får du ditt företag eller ditt liv på fötter.
Mm.
Och du vet, och för honom var det liksom så här, shit, ja, wow, ja men så är det ju.
Mm.
Liksom, så att, ja, nej, men jag, så att för mig var denna...
Det ger lite mental frihet.
Ja. Och sen lite skrattade jag när jag läste så här, för det var inte jag som hittade på det med båt. Och så tyckte jag så här, fan, det är ju precis så det är. Vi har ju kompisar som har en jättefin båt. Och då var jag så här, ja men det är ju mycket bättre att hänga med på deras seglingstur än att ha den där båten själv.
Ja, på det viset är det absolut.
Så att tack Filip och Jenny för köra
fina båtturer.
Ja, och för att köra hem denna poängen.
Ska vi ta nästa tips, eller råd menar jag?
Ja, ta nästa.
Tips 24. Om du visste eller skulle gissa, vad skulle det vara då? Vad behöver du just nu? Säg något mer om det.
Ja.
Alltså det här är väl en mix av flera olika grejer som nästan resulterar i samma sak. Men du får specificera lite vad du menar här.
Detta är, jag brukar inte prata om det här, men jag har gjort ganska mycket coachutbildningar och sånt. Skulle kunna kalla mig coach, men jag gillar inte det begreppet. Men där finns 3-4 frågor som är så briljanta frågor som verkligen har förändrat mitt liv. Och det är för ofta när man pratar med någon eller när vi pratar med våra barn eller så. Och så är det ganska ofta att man säger så här, jag vet inte. Och många gånger när man säger jag vet inte, så behöver man bara tid att tänka, eller man är osäker, eller man vill liksom inte...
Man är
inte...
låg i självförtroende eller något. Man tror inte att man kan...
Och det bästa man kan säga då är så här, jag brukar använda det jätteofta, men om du skulle veta, eller vet vad, om du bara skulle gissa, vad skulle svaret vara då? Och det är förvånansvärt hur många gånger om man bara säger om du skulle gissa, för då har man inte lagt kravet på att det ska vara rätt, att det ska vara liksom korrekt svar, eller det är ju bara en gissning. Och det är mycket enklare att gissa än att säga liksom ett rätt svar.
Mm.
Så det skapar mycket frihet för att ta konversationen vidare. Man måste bara ha självförtroendet själv att våga ställa en fråga. För den första gången så tyckte jag det var skitläskigt att ställa den här frågan. Men om du visste, vad skulle det vara då? För jag tänkte så här, den andra sa ju precis, jag vet inte. Så. Sen den andra coachfrågan som jag tycker är så här briljant, som vi använder mycket i konflikter med varandra. Vad behöver du just nu?
Jag vet inte. Jo, men den är väl bra. Men vi har inte mycket, så jag blir så här, håll inte på nu och coacha mig.
Ja, precis. Så att vi har lite missbrukat den kanske.
Ja, men vi har kanske missbrukat den, men ibland behöver man en stund av att få vara i den frågan själv utan att någon håller på.
När du ställer den till mig.
Vad behöver du nu för någonting?
Ja. Liksom. Nej, men för när du ställer den till mig ibland så kan jag säga, men jag behöver bara en kram, eller jag behöver bara säga att du säger att det är okej eller någonting sånt. Så att vad behöver du just nu? Och sen den tredje frågan är så här, säg någonting mer om det. Och det var roligt, för detta hade jag skrivit och sen läste jag liksom andra sådana här livstips, och då kom detta med. Liksom att det finaste man kan göra med en annan person är så här, säga, berätta mer om. Och så nästan säga det 7 gånger. Du vet, tills det inte finns något mer att säga. För att om det är viktigt för den andra personen, tänk att få berätta allt.
Till slut, att någon lyssnar så länge.
Ja, så att berätta, säg någonting mer om exempel.
Men var det i samma, det tipset det här, berätta mer om det, som du hittade i andra bloggar. Var det i samma, ska man säga, Vill man ha samma resultat då, eller handlar det om att liksom...
Nej, det handlar om att lyssna, om att lyssna, ja. Och hjälpa. Men ha, hur lyssnar man? Hur har man ett intressant samtal? Hur låter man människor prata till punkt? Liksom?
Det tycker jag är superviktigt.
Ja, så att nej, men så jag gillar detta, är liksom så här, frågor att komma vidare. Är det någon mer sån här fråga, för jag tänkte, som vi brukar använda? Om du visste, vad behövde just nu?
Nej, jag tror det är det vi, det är de tre.
Ja, bra. Då går vi...
Tips 25.
Ja.
Vilka är de mest fantastiska sakerna med att det här inte blev som du ville?
Ja, detta är en sån här coachfråga.
Ja, men vet du vad? Jag låt oss inte säga att det är en coachfråga. Jag tycker att det är en superfråga. För att det är också en grej som man kan träna upp.
Ja.
Att när det har gått åt helvete med någonting, så är man inte där och tänker så, vad är det mest fantastiska med att det har gått åt helvete? Jag har fått sparken, eller... jag missade min sista bussen.
Mm.
Man är inte där då. Men man kan träna upp den förmågan.
Mm.
Och då händer det jättekula grejer.
Man
skiftar verkligen sin
perspektiv
och attityd. Och man får serotonin i hjärnan igen.
Ja. Kom, vet du när jag fattade den här frågan på riktigt?
Nej.
Eller så här, det slog mig. Kommer du ihåg när vi hade den här vulkanen på Island?
Som ja, jag minns inte... detta. 2009 i april.
Ja,
då var jag var på Irland och satt fast.
Ja, och så var du helt frustrerad på att du inte kunde komma hem.
Ja, för jag ville ju hem och jobba och tänkte så, nu kommer min chef att bli jättearg.
Ja, och sen så bara så frågar jag dig detta. Så vad är det mest fantastiska med att du är kvar på Irland och att du inte kan komma hem?
Ja.
Och sen så sa du så här, ja men det är för att jag kan uppleva de här grejerna och att det är ju som att vara på ett äventyr.
Ja, det var ju ett äventyr. Och sen så gick jag på pub och åt jättegod irländsk lax och lyssnade på sån här irländsk musik och drack öl med andra som också var fast.
Ja,
ja, det är ju ett minne för livet. Alltså. Ja.
Och det där älskar jag också. Och det var så roligt, för att den som hade liksom också så skrivit det här med äventyr, så han skrivit så här, semester plus oförutsedd händelse lika med äventyr.
Ja, men det är det.
Och detta är liksom så här, och detta är en fråga så här, man kan inte ställa den till sig själv, funkar riktigt bra, funkar ännu bättre att hjälpa någon annan att skifta det här perspektivet. Så liksom så här, grattis, du har fått sparken. Vad är det mest fantastiska med att du har fått sparken?
Ja, men grejen är den att...
Du har förlorat pengar, investeringen gick åt skogen, grattis. Vad har du lärt dig? Vad är de tre mest fantastiska grejerna
med? Ja, men det är, men nu får du också tänka på att det gäller att vara en medmänniska här.
Ja.
Okej, så att man inte bara kommer med det. Den personen är på fel busshållplats och du står någon helt annanstans och försöker säga så. Det är fantastiskt.
Ja.
Du måste vara på samma busshållplats.
Ja, man kan kramas först.
Ja, man kan liksom vara en medmänniska och lyssna och du vet. Och sen så kan man till och med själv säga så. Det är ju egentligen ganska bra, för nu kan du...
Till exempel.
Göra detta. Ja. Eller nu, men, har du tänkt på att nu är detta möjligt?
Ja.
Så att man liksom hjälper, är man ovan vid att tänka på vad det är som är fantastiskt med något skit.
Ja.
Alltså du vet, man blir så jävla förbannad, ursäkta svordomen, om någon kommer och säger, det är fantastiskt, håll käft, man måste bli mött, man måste bli mött där man är.
Men det kan också scratcha skivan.
Ja, det kan det göra. Man får kanske testa lite, man får känna av.
Man får känna av, liksom. För ibland kan det där guldkornet var gömt i en tunna med skit.
Ja,
så man behöver simma igenom en tunna med skit.
Om du märker att den personen är på samma busshållplats som du, så är det för att guldkornet ligger mitt framför den personen, men det vill inte kännas vid att det är där är guldkornet.
Ja.
Och då kan du ställa frågan på en gång, för du märker att eller den personen vet inte ens själv att, att den kan se guldkornet nu, direkt nu. Liksom.
Ja.
Precis. Ja, nu låter det jättediffust det vi pratar om.
Ja, nej, men jag fattar.
Ja.
Och jag tror att det handlar om ofta att vi tror att när en dörr stängs så tror vi ofta att det är kört. Att
det är det där.
Att
Gud stänger en dörr så öppnas ett fönster.
Eller öppnas en annan dörr, men vi är så upptagen med att stirra på den dörren som stängdes att vi inte ser den som öppnades. Och detta handlar lite om misslyckande också, att säga att det finns inga misslyckande, utan att liksom all utveckling kommer.
Det är det bästa med
detta. Ja, all utveckling kommer ju till följd av att man har misslyckats. Och där är liksom, där är så, när man pratar med andra så är det som så här, ja men då var det så jag någonstans på nätet, så här, the only difference between pros and amateurs is that pros recover more gracefully from failures.
Ja, och faster.
Ja, och faster. Så, att,
så då får man bara göra det så kommer man vara ett pro sen.
Ja, men precis.
Men det är som du säger, det finns inga misslyckanden.
Nej.
Det, misslyckandet kan ju se ut som ett misslyckande för någon annan, ja. Men inte för dig.
Ja, och som en, som en attityd
det här
också.
Tycker jag är det bäst. Det måste vi ta med våra barn. För ja. Vår Freja är ju lite så att hon ogillar att vara nybörjare. Hon ogillar att misslyckas.
Ja. Precis. Nej, och jag tror att det är också så här ibland så här, livet ger oss inte det vi vill ha, livet ger oss det vi behöver. Och jag tror att många gånger också att om man blir av med en förlust till exempel, för det är också som förlust av
om
jobb
du blir eller av med förlust. Om du blir av med något har en förlust. Okay?
Ja, precis. Men till exempel blir av med ett jobb eller blir av med en relation eller blir av med en pryl eller blir av med pengar eller någonting. Så tror jag också så att om man inte fyller det utrymmet med liksom så här panik eller ångest eller stress eller någonting, så är min upplevelse, alltså jag är bara 39 år gammal, men att det som fyller det tomrummet brukar vara bättre än det som var.
Mm.
Jag vet inte om du håller med.
Jo, jag håller med.
Ja.
Men, så du säger att man behöver inte fylla det med ångest?
Eller panik eller stress. Nej. Eller det som liksom...
Det är bra att se att det finns ett utrymme,
ja,
och att det är lätt att fylla det med vad man tror att ska vara.
Ja, och att det som ofta kommer dit över tid, en annan relation eller någonting annat, brukar ofta bli bättre. Liksom. Mm. Och slutligen så ska jag inte sticka under stol med att liksom så här, detta är en skitjobbig fråga att få. Alltså så här, jag hatar ju denna frågan från tid till annan
man
också.
Man hatar det när man är i det.
Ja.
Men så vet vi ju att det, ja, är ju...
Ja, så att detta upplever jag att många gånger att ja, man ska absolut trösta någon och så här. Men att man också står kvar i det, för varje grej kan man liksom se på olika perspektiv. Och detta är verkligen en perspektivskiftesfråga.
Vet du, jag ska bara säga en sista grej om den här. Ja, det... Jag tänker på en händelse som jag läste som skedde i Tesla-fabriken. Ja. De skulle ha någon sån här barbecue,
ja,
på kvällen för att fira någonting. Och de var glada liksom över att de hade lyckats med någonting.
Ja.
Och sen så är det någon då som är full som slänger något litiumjonbatteri i elden.
Ja.
Och det bara exploderar. Festen tar slut.
Ja.
Och de bara, ja, okej, vi har ett problem. Och då var det ju, det var ju en kris liksom. De hade krismöten och sånt.
Ja.
Men de har ju...
De löste ju det.
Ja, men de har ju sett till så att inte bilar exploderar.
Ja, eller litiumjonen.
Litiumjonbatterierna i en Tesla kan explodera så lätt om det skulle bli eld i bilen.
Ja. Bra.
Mm. Okej, då tar vi nästa här nu. Ja. Tips 26. Ta ansvar och äg dina misstag.
Ja, man brukar ju säga så att det är mänskligt att fela, gudomligt att be om ursäkt. Liksom. Ta ansvar för när man gör misstag.
Okej, liksom, men då måste man ju veta att man har gjort ett misstag. Det kan ju vara så att det är någon annan jävel som har...
Nej, men det är någon annans fel. Men jag tänker så här, alltså, i sin enklaste form när man är sen, till exempel. Äg det, liksom, skyll inte på bussen eller någonting annat. Så här. Nej, men du planerade dåligt. Så här. Jag är ledsen, jag är sen, jag kommer göra det på ett bättre... Jag kommer planera bättre nästa gång.
Mm. Det är så här, mycket kring det där med att folk är sena. Ja, jag tycker det är okej att vara sen första gången eller whatever.
Yeah.
Liksom, bara, nej.
Ja, fast det där handlar om en överenskommelse. Med att det är inte okej för dig att man är sen första gången. Utan här handlar det om att inte skylla ifrån sig. Att inte peka på någon annan, utan att äga misstaget. Och detta är också en sån här grej. Det finns så många...
Men om man inte ser det som ett misstag, John?
Ja, fast nej, men då behöver man ju liksom, då är det inga problem att äga det. Om man inte ser det som ett misstag, inte. Då kan jag ju stå för det. Jag står ju för alla mina bra resultat i livet. Det är ju inte det svåra. Det svåra är ju att stå för de resultaten som jag inte gillar.
Ja, men eller kan hur? Du inte säga något annat som kan hända än som man skyller ifrån sig på någon annan? Eller hur man ska äga det? Hur gör man för att äga det?
Ja, men det är ju att ta ansvar och säga så här, ja, men det var mitt ansvar. Jag är vd. Allt som händer på det här företaget, även om det inte är jag som gjorde det så här, det är mitt ansvar. Jocko Willing till exempel berättade om så när han var en soldat, vi pratade om också i förra avsnittet, när han var befälhavare i Irak, så hade han liksom sina trupper, irakiska trupper, och så började de skjuta på varandra så att liksom, det var så här friendly fire, de dog. Och han sa så här, det var sjukt många som fucked up, men jag var befälhavare, det var mitt misstag, det är mitt ansvar att de här människorna dog. Och jag tycker det är så himla stort att inte fly, inte skylla ifrån sig, inte hitta på ursäkter, utan ta de här lärdomarna, hitta guldkornen, säga det var mitt ansvar, det var jag kommer städa upp detta efter bästa förmåga. Och jag tror också att äga sin misstag, att säga förlåt. Jag upplever att det är så underskattat. Jag har också så här länge haft så här, varför ska det vara så svårt att säga förlåt? Liksom. Och bara för, liksom också för, jag tänker så här, att säga förlåt utan att förvänta sig att den andra också ska ge en ursäkt. Så har jag varit med dig ibland, att jag har sagt förlåt och sen har jag velat att du ska säga förlåt.
Mm, det tillbaka. Har du inte fått då.
Nej.
Jag har känt igen dig. Jag vet inte när det har kommit.
Ja. Så att jag tror...
Men det är alltså när man själv har gjort misstag. Men sen, jag kan uppleva så att man kan, jag kan äga mina misstag och i till exempel en relation.
Ja.
Jag har gjort något som inte har gagnat relationen. Men det är precis som du säger. Sen så står man där och tar hela ansvaret och den andra gör inte det.
Nej. Men då är det, men det,
då är det en annan grej. Grej.
Det är en annan grej, ja. Men då är det så att man inte har en överenskommelse som funkar för bägge två.
Mm.
Du kan ju ta ansvar för din del.
Mm.
Eller hur?
Och precis som du säger, man måste ju prata om hur, det, hur man märker så. Nu skete sig.
Ja.
Det som var fantastiskt i det här att det skete sig, det är att vi behöver kanske ha en ny överenskommelse om hur vår relation ska se ut.
Till exempel. Och städa upp det som behöver städas upp. Mm. Be om ursäkt. Liksom kompensera. Do whatever. Liksom.
Mm.
Att inte fly, inte peka på någon annan. Inte skylla på bussen var sen. Det är inte bussen som var sen. Du kunde planerat bättre. Liksom. Mm. Det är inte att någon lurade dig på dina pengar. Du kunde gjort bättre research. Det är inte att någon liksom säger att det är Teslas fel att de föll i... Så här, nej, det var jag som tog en dum risk.
Mm.
Eller liksom, nej, det var jag som felpositionerade mig i den här investeringen. Eller det var jag som var naiv eller whatever. Skyll inte på någon annan. Ta ansvar. Äg misstaget. För att då kan du lära dig någonting från det. Ja.
Jag brukar para ihop det med att fundera över vad det var som gick fel.
Absolut.
Och hur jag ska... Hur jag behöver fixa det tillsammans med
den. Ja, fast det där blir din utveckling. Du vet, du är redan i nästa steg.
Men ja, det kan vara så att man står där och har liksom ägt sitt misstag och sen så har man ändå inte kommit vidare i liksom vad ska vi göra, vad ska vi göra till nästa gång detta sker liksom, eller du vet.
Ja. Nej, men absolut.
Att jag brukar para ihop det med ja, vad ska man säga? Någon aktion liksom.
Ja.
Därför annars så känner jag så att där tar det stopp. Liksom. Mm.
Mm. Nej, men det finns många så här, till exempel en annan sån här favorit är så här, du kan inte både ha ett resultat och en ursäkt samtidigt.
Nej, välj. Det kan man inte.
Liksom, så antingen har du ursäkter i ditt liv eller så har du det du vill ha.
Mm.
Och det där är så himla liksom enkelt för att vi är så defaultade till att förklara bort och inte äga vad vi... Alltså
varför är det så, tror du?
Jag vet inte, för det är enklare.
Är det kulturen?
Att, ja, för att vi kanske har en större chans att överleva. Om vi kan förklara att det inte var mitt fel, för då får jag ju vara med i gruppen. Det är ju rädslan misslyckas. Alltså, det är så här, en klassiker i detta är så här, okej, vad är ditt pengamål? Jag ska säga någon 10 miljoner eller 1 miljon. Mm. Vill du vara miljonär? Ja. Är du miljonär idag? Nej. Och så får man så här, varför? Och sen så kommer det alltid komma en ursäkt.
Ja,
eller en
precis,
förklaring.
Ja. Mm.
För att mina föräldrar, för att jag inte är tillräckligt gammal, för att jag inte vet hur man gör, för att. Och varje gång man kommer med en sån här för att, så försöker man ju förklara. Man har en ursäkt.
Jo, men det är också väl en öppning. När man står där och förklarar och har ursäkter.
Ja.
För att jag inte vet hur man gör. Nej, okej, men vill du ta reda på det?
Ja, ja, precis.
Ja, det man vill kan, jag. Man ja, kan... vad bra, då har man öppnat sin dörr.
Exakt, och då har man ju gjort det där skiftet, perspektivskiftet. Mm. Mm. Så att ursäkterna på det sättet är bra eftersom det ger en hint om var problemet ligger.
Ja.
Men ofta så är det så här, nej men det är ditt fel. Och du vill inte förändras. Alltså kommer jag aldrig bli miljonär. Eller det är ditt fel, du vill inte förändra.
Om mina föräldrar bara...
Ja, om du inte hade varit så lynnig så hade mitt liv varit bra, till exempel.
Ja.
Och då blir det ju problem, för att om du inte väljer att vara något annat än lynnig...
Ja, ja, då är ditt liv screwed.
Då är mitt liv screwed, ja. Bra.
Så skönt.
Vi tar nästa.
Tips 28 av 39. Undersök och utnyttja livets asymmetrier till
din fördel. Nej. Du har hoppat det.
Har jag hoppat?
Ja.
Okej, tips 27. Innan du har testat 100 gånger har du inte rätt att säga att det inte fungerar.
Ja.
Mm.
Och detta är min sån här, den har jag också fått.
Den har vi pratat många gånger om.
Ja,
när man har misslyckats 2 gånger med något. Så bara...
Och så testar man, det går inte.
Nej.
Utan...
Man får testa på olika sätt också ju.
Ja.
Och lägga upp nya strategier och ta reda på och prata med folk. Hur gjorde du?
Ja. Och detta hänger ihop med det där med överenskommelse. Att allt som inte är naturlag är en överenskommelse. Lånelöfte. Vi fick ju nej lånen efter 7 gånger ja. Innan vi fick ett ja.
Det var så 93 gånger kvar
liksom. Ja.
Så det, man behöver är, oftast inte gå 100 gånger och göra något.
Nej, och detta hänger också upp. Det finns en fantastisk föreläsning på YouTube, Randy Pausch, Last Lecture, finns det med som bok. Som är en sån professor som har cancer, som kommer dö. Och då är det tradition i USA att man, när man som professor slutar, då får man hålla en sista föreläsning.
Mm.
Och då håller han en föreläsning som heter How to Achieve Your Childhood Dreams. Hur du uppfyller eller uppnår dina barndomsdrömmar. Och då säger han så här. Väggen som ser ut och hindrar dig, den är inte där för att hindra dig. Den är där för att ge dig en möjlighet att visa hur viktigt detta är för dig.
Mm.
Väggen är inte där för att hindra dig, den är där för att hindra alla andra som inte vill det tillräckligt mycket.
Ja.
Så att detta är verkligen så här, lite tjurskallig liksom så här, liksom försök tills du lyckas. Och förvånansvärt, jag har aldrig faktiskt, i något som har varit viktigt för mig, jag har aldrig behövt försöka mer än typ 10 gånger.
Nej.
Alltså 10 nej i rad. Och liksom, du vet, till slut ger ju sig folk också. Alltså, nej men vad fan, nu har han varit på mig 10 gånger. Okej, okay, jag vill slippa honom, så nu ger jag honom det han vill ha. Så att detta är väl en sån här försök innan. Och till alla er ingenjörer, precis som jag, så har man alltid som ingenjör ett sätt så här, jag kan göra detta på ett bättre sätt.
Du vet, det är att man har en lösningsorienterad...
Ja, eller att man, kan, man har det här självförtroendet, eller jag är större än världen. Och där är också så här, nej, testa på 100 sätt så som man ska testa det, så som någon som har lyckats innan berättar. Så man inte börjar tweaka eller göra på något
vadå,
annat
sätt. Vadå tänker du? För jag tänker så, man vill gå ner i vikt till exempel.
Ja,
man tycker man har testat 100 gånger, man har inte testat 100 gånger.
Nej.
Nej.
Nej, men, jag tänker
men då
så här,
måste man tweaka och man måste ta hjälp och man måste kanske ha en PT.
Men till exempel om vi skulle komma till vår tränare Armen.
Mm.
Om jag skulle komma till honom och så har han visat oss så här slår du ett rakt slag.
Ja.
Ja.
Svårare än man tror.
Ja, precis. Då kan inte jag komma till honom och så här, tränat i 6 månader och han har tränat i 30 år.
Ja.
Och så här, men du Armen, jag vet ett bättre sätt att slå ett rakt ja. Slag.
Nej, det är klart. Nej, det håller jag med om. Det ska man, kanske man inte gör.
Ja, mm. Och liksom i alla kampsporter, du går inte till en svartbältare som vitbältare och berättar ett bättre sätt att göra någonting. Gör det så som det ska göras 100 gånger. Sen kan du börja prata med svartbältaren. Detta tesa inte fungerar.
Nej.
Liksom.
Mm.
Bra. Vi går vidare. Nu tar vi asymmetrierna.
Undersök och utnyttja livets asymmetrier till din fördel. Ja. Vad finns det för asymmetrier, Jan?
Ja, och jag ska säga så här. Detta är ju lite efter det här, som vi har pratat med om Nassim Taleb och hans böcker Incerto, Samling eller Antifragile. För mig är detta det största som har hänt de senaste 2-3 åren. Och jag märker att jag blir så entusiastisk i den här och försöker förklara den. Och folk står ofta som stora frågetecken. Och så känner jag mig så otillräcklig i att jag vill att alla ska fatta detta med asymmetrierna.
Men jag tror du kommer lyckas att förklara den.
Ja, förr eller senare.
Det är ju också, den är färsk. Du har fått hjälp och få syn på någonting som du har jobbat med hela ditt liv.
Ja, och så har jag fått ord på det.
Och det är färskt och du kanske har fått lite ord på det, men du måste kanske få mer i ryggen. Men hur förklarar du det nu?
Ja, men jag skulle säga så här, asymmetrier, det är så här att det är oproportionerligt mycket, till exempel att en uppsida kan vara mycket, mycket större än en nedsida. Så till exempel att göra någonting kan ge så mycket mer vinst än en förlust.
Jag tror du måste ta ett exempel.
Jag har några exempel. Och det är till exempel så här, om vi tar dejt.
Ja.
Att fråga någon på dejt. Jätteliten nedsida. Vad är det värsta som kan hända? Man får ett nej. Om man får
det är jobbigt för självförtroendet,
men livet är inte förändrat.
Nej,
livet innan du frågade och livet efter du frågade är exakt samma. Men om du får ett ja, då kan ditt liv bli helt annorlunda.
Mm.
Så du har en enorm uppsida på att fråga någon på dejt eller fråga någon om ett möte eller fråga någon om 3 rad eller liksom så. Jättestor uppsida, liten nedsida.
Asymmetriskt.
Pengar. Har du lite pengar, du är precis i början av din sparkarriär, lite nedsida, för du har inte så mycket pengar att förlora, du har allt att vinna.
Ja.
Är du med? Asymmetriskt. I vår situation som är längre på den pengaresan, för oss är asymmetrin åt andra hållet. Vi har ganska mycket pengar. Skulle vi få mer pengar kommer inte vårt liv bli bättre, men vi kan förlora våra pengar.
Mm.
Liksom så här, get rich, stay rich.
Mm.
Eller hur? Det är inte get rich, get richer.
Nej.
Get rich, stay rich.
Mm.
För asymmetrin förändras. För att vi har med, för att om vi skulle förlora alla våra pengar så skulle vi börja om där vi var för 15 år sedan. Och jag är inte så sugen på att bygga om den vattenledningen. Liksom. Okej?
Okay? Mm.
Man kan ha så här...
Nu kommer något.
Ja, inte använda preventivmedel. En med?
Ja, nej,
liten uppsida, väldigt stor nedsida om man inte är så att jag vill ha barn.
Nej, men man måste vara på rätt ställe i livet, ja.
Ja, ja. En med? Så att du har till mer asymmetriska, så här, använda preventivmedel är där liksom en asymmetri. Försäkringar, hemförsäkring. Liten nedsida, betala lite pengar varje månad. Stor uppsida om något skulle skita sig.
Men varför
sig.
Tror du, när du förklarar detta för andra då, varför tror du att det är svårt att haja det? Liksom?
För att jag tror att folk har aldrig tänkt på det här. Man har aldrig... Det är så ovan tanke. Att till exempel så här, skaffa ett jobb, påstår jag så här, liten uppsida. Liksom i Sverige, efter att du har tjänat 40-50 000 i månaden, extremt få i Sverige som har lön över 60 000.
Mm.
Är med? Så säg att du har din lön på 60 000, du är vd, 45 år gammal, liten uppsida, enorm nedsida. Får du sparken?
För lönen menar
ja,
du?
Ja, eller karriären. Du får
spark. Men du måste förklara lite bättre, att man betalar jättemycket i skatt, eller vad är det du tänker på nu?
Nej, att du kommer inte kunna liksom göra så mycket större karriär.
Nej.
Du kommer kunna få kanske marginellt mer med pengar, men du har ju redan mycket pengar. Nedsidan, du hamnar på fel sida i en politisk konflikt, du blir utsparkad. Som 45-åring kommer du inte få ett nytt vd-jobb med samma lön. Högst sannolikt inte. Plötsligt så kommer du förmodligen bli av med din relation, du kommer inte kunna åka till Maldiverna på sommaren eller skidresan till Verbier.
Vet du vad, jag förstår detta och detta är en realitet för vissa.
Vi har folk i vårt
nätverk. Men jag tycker så,
nätverk.
Good for you.
Ja.
Jag tycker så, det är spännande ju.
Ja.
Ja, jag vet att jag låter arrogant nu, men jag tycker det låter att det verkar vara...
För att du kommer från utveckling. Vad är möjligt nu?
Så fick jag sparken och min relation, den försvann nu när pengarna försvann. Det var ju intressant.
Ja.
Jag kan inte åka till Maldiverna. Det var ju bra att jag slipper ta det flyget.
Ja.
Och smutsa ner den stranden med min solkräm.
Ja.
Alltså, jag fattar, finns så mycket... Ja, jag vet att jag är helt ute... på någon jävla is här nu och halkar runt. Och det är inte där vi ska vara, men jag tycker... Jag gillar när man ramlar ner från en pinne högt upp för att liksom få någon slags reality check. Jag gillar det jättemycket.
Ja, och återigen...
Och därför så var jag tvungen att bara gå ner och titta på vdn som förlorar sitt jobb och sin relation.
Ja.
Oj, oj, oj.
Ja.
Det, jag ska inte skratta åt det. Det är fruktansvärt för den som det händer, men det finns fantastiska grejer.
Men återigen, när en förlust, när man får ett tomt utrymme, det som ersätter brukar bli bättre.
Det brukar bli bättre.
Ja. Och sen återigen så här, detta är ett perfekt exempel på det vi tog upp i början. I vilken jord är denna blomman planterad? Liksom, du kommer ju från ett visst ställe när du säger de sakerna och någon som reagerar.
Jag vet inte ens vilken jord det är, John.
Ser du inte det själv? Du kommer från så här utveckling. Du kommer
jag har utvecklats, jag har jobbat, jag har blivit vd, jag har skitbra lön, jag har segelbåt, jag åker till Maldiverna.
Ja.
Jag är på toppen av min utveckling. Vissa skulle nog säga det så, medan jag hade nog tyckt så, du har stagnerat.
Ja.
Jag åker inte till Maldiverna, jag åker någon annanstans, exakt, till Patagonien.
Och det där är ju också så här, och vad är så här, vad är en av dina största rädslor i livet, Karin?
Att
stagnera.
Att stagnera.
I'm just saying.
Ja, nu har vi kidnappat den här punkten på ett sätt som inte var meningen.
Ja.
Undersök och utnyttja livets asymmetri till din fördel, var tipset.
Ja, och detta funkar i investeringar. Hur investerar jag i investeringar med liten nedsida och en stor uppsida? Eller investerar investeringar med liten uppsida och stor nedsida? Till exempel räntefonder kan man argumentera för just nu. Liten uppsida, stor nedsida.
Ja.
Till exempel. Gå på fest. Stor uppsida, liten nedsida. Eller hur? Jag kan träffa människor som jag inte har träffat innan. Jag kan få nya relationer. Jag vet inte vad de nya relationerna kommer innebära i mitt liv. Vi hade ju kompisar på korridoren som gjorde liksom hela sin karriär på att vara så här, var den som går sist från festen.
Från festen, ja. Ja, ja, det har vi hört historier om, hur man gör affärer på det viset.
Ja. Starta ett företag. Liten nedsida, stor uppsida. Balanserar du att ha ett jobb som var liten uppsida, stor nedsida, med ett företag som är lite nedsida, stor uppsida, då har du en fantastisk möjlighet. Det är därför vi liksom rekommenderar alla starta företag.
Jo, men det som jag tycker man kan ta med sig här, det är ju att man kan fundera över vilka symmetrier man har i sitt liv. Vad man pysslar med som har väldigt stor nedsida och liten uppsida och som man bara borde egentligen lämna kanske.
Ja, och
om man kan.
Ja, och undvika sätta sig i situationer med stor nedsida och liten uppsida.
Ja.
För att vi
vet du vad, det är nästan patologiskt att man kan göra det, för man vill inte vara den som gagnas av saker.
Ja.
För att då är man ju, då tar man det, man tror det är ett nollsummespel, andra får mycket mindre än vad jag får, att men jag blir en vinnare i den här situationen. Man har jag tror att vi har en instinktiv känsla för när det finns en uppsida och en nedsida i situationen, och vissa sätter sig i de situationerna där de får betala hela tiden.
Kanske. Jag tror att det är en annan princip i så
fall. Ja, det kanske är en annan princip.
Men, och sen så tror jag att i detta, när man börjar titta på detta, så också så här, släpp taget om att livet är rättvist. Jag tror så här, min tes här är också att om vi tittar på det utifrån asymmetrier, livet är fantastiskt, livet är gott, men det är inte rättvist. Och släpper man taget om att det är rättvist och det är orättvist, och då kan man liksom fokusera på att liksom sätta sig på rätt sida asymmetrierna. Man kan jobba med här med ansvar, man kan ju anstränga sig hårdast i rummet etc.
Absolut,
och påverka livet mycket mer än att tänka att livet ska vara rättvist. Jag säger ju det till Fred, så här, det är ju rättvist. Bara så här, ja men get used to it. Livet är,
jo, men det livet som man parar ihop rättvist med, att när man säger att livet är orättvist, det är en känsla av att det inte är lönt. Eller någonting, jag vet inte. Jag tänkte först när du sa så, livet är orättvist och det ska man acceptera. Så tänkte jag, men livet är ju inte orättvist. Alltså man har de förutsättningarna man har, men sen så kom du ju till det. Att man jobbar utifrån sina förutsättningar.
Precis, men det handlar inte om att säga att livet är dåligt eller att livet
är
orättvist.
Nej, det är inte
orättvist.
Dåligt för att det är orättvist. Nej. Det finns väldigt bra grejer med att det är orättvist.
Så här, det är orättvist att vi bor i Sverige. Jämfört med 99,x% av jordens befolkning. Vi har ju så mycket högre livskvalitet än många andra. Är det rättvist? Nej, det är orättvist.
Jag måste bara ta en sak här nu. Jag kan tycka att det är orättvist att det finns kanske barn på Indiens landsbygd som kanske skulle kunna vara som mattegeni och som aldrig får möjlighet, så blir jag så vad de hade kunnat bidra med, vilket liv de hade kunnat få, vi hade kunnat kanske bygga bättre solpaneler om de hade fått använda sin genialitet och vet hade bidragit till världen. Då kan jag känna så, shit, kan jag inte dit och tänkte, för jag kan inte göra någonting åt det liksom.
Nej, och då kommer
där
man till
kan
nästa...
jag vara så, inte okej men orättvisa.
Ja, absolut. Men jag håller med. Och sen får man ju liksom välja så här vilka...
Jag kan inte göra något åt det, så då blir det ett svart hål. Liksom, så man, jag kan inte gå dit. Och,
eller, liksom så här,
eller om jag tänker så, det ska bli min life mission. Då har jag en annan approach till det. Liksom.
Och där får man ju välja så här, vilka frågor vill jag engagera mig i?
Ja.
Liksom, och då är vi tillbaka sen på det vi pratade med, och jag har glömt vad han heter, när vi pratade om med sån där... när man skulle hjälpa, inte välgörenhet.
Nej, var det han som vi hade in på?
Ja, precis.
Som pratade om...
effektiv altruism.
Ja, precis.
Så var det. Precis, att fundera så här, okej, var gör mina resurser mest skillnad? Och det är kanske så här, men jag kan inte engagera mig i detta med min tid och kompetens, men jag kan skänka pengar till en organisation som gör det där. Men om vi hoppar tillbaka till asymmetrierna, så jag tror att man har så sjukt mycket i att börja se de här asymmetrierna. Och jag önskar att, förhoppningsvis om 12 månader är jag mycket bättre på att förklara det här. Men jag
vi
är
kommer
så här,
till det då.
Ja, men jag är så här, fan, detta är en så sjukt stor grej som inte bara handlar om investeringar. Det är sjukt, behärskar man detta i investeringar så kommer man bli svinrik. Behärskar man detta i livet så tror jag att man kommer att ha ett lyckligare liv.
Mm.
Bra, ska vi gå vidare?
Tips 29 av 39. Starta ett aktiebolag och lär dig sälja skinnet innan björnen är skjuten.
Ja.
Och vem riktar sig detta till?
Freja och Elsa.
Okay.
Starta ett företag. Alla borde ha ett bolag.
Men vad ska man ha det till om man inte pysslar med någonting i det?
Jag har precis pratat om asymmetrin.
Jo, jag förstår så här, det, men vi måste ändå förklara detta.
Ja, så här, nedsidan med att ha ett bolag är jätteliten, uppsidan enormt stor.
Ja, för det öppnar sig möjligheter.
Det öppnar sig möjligheter, du behöver inte ens ha listat ut allt.
Man kan konsulta, man kan sälja saker, man kan...
Exakt, och grejen är, till och med, alltså det är till och med en sån asymmetri i Sverige som inte så många tänker på. Det är så här, startar du ett aktiebolag, så, och sen så, även om det inte skulle ha någon verksamhet just nu, utan du har någon idé, så kan det vara så att du har något som kallas för utdelningsutrymme. Det innebär liksom så här, hur mycket pengar kan du ta ut till en lägre skatt än inkomst av tjänst? Mm. Så du kan ta liksom inkomst av kapital på 40% skatt istället för typ 57 eller 60% skatt. Det här utrymmet, utdelningsutrymmet, har inget att göra med om företaget går med vinst, hur mycket det omsätter eller någonting, utan det är bara ett utrymme, som liksom en summa som ackumuleras. Så till och med bara genom att ha ett bolag så ackumuleras denna summan. Om du någon gång i framtiden skulle komma på vad du vill göra och tjäna pengar i bolaget, så kan du retroaktivt ta ut det här, använda det här utdelningsutrymmet.
Mm.
Så bara där är en asymmetri. Mm. Liksom. Och särskilt, då kan man säga så här, ja men det kostar ju pengar att ha ett bolag. Ja, det kostar kanske 5000 spänn om året att ha den här möjligheten. Men om man redan månadssparar pengar, så kan detta vara liksom en sån fantastisk asymmetrisk investering på det sättet att du ger dig själv en möjlighet, en option liksom, på ja. Det där sättet. Om du dessutom kommer igång med ett företag som arbetar med det som är din hobby, ja, då till exempel som jag älskar ju läsa ekonomiböcker. Vi tar upp många av ekonomiböckerna här i vår avsnitt, vilket innebär att jag kan köpa våra ekonomiböcker på företaget, eftersom vi använder ekonomiböcker för att tjäna pengar. Vi pratar om dem i poddavsnitt.
Mm.
Alltså kan jag köpa böckerna utan moms, så jag kan köpa dem för oskattade pengar. Så plötsligt, om jag bara hade haft en hobby men inte tjänat pengar på det, då hade jag fått betala dubbelt så mycket för dem.
Ja.
Så att där har du återigen liksom en besparing. Du kan liksom, när man pratar om att tjäna pengar, du kan bara spara liksom 100% av dina utgifter, men det finns liksom ingen gräns för hur mycket pengar du kan tjäna. Återigen en asymmetri, återigen någonting som du behöver företaget för.
Mm.
Så att jag är så här, alla borde ha ett aktiebolag. Lite kontroversiellt och sånt, men jag tror att vi hade mått bättre.
Jag tror absolut det är kontroversiellt, men och, det är spännande med det.
Ja, och sen så tror jag så här, tittar man på 1700-1800-talet, det var ju typ alla egenföretagare. Antingen var du ju bonde eller hantverkare eller liksom någons,
köpman.
Ja, eller så här, du hade din egen, om du inte var träl typ.
Ja, annars var det elpräst.
Ja, då hade du väl också, ja, skitsamma. Vi
behöver, jag tror inte man hade företag då.
Nej, men man hade ju inte företag om jag var liksom hantverkare heller. Men jag hade
sin egen business.
Ja, man skötte sin egen grej. Och det tror jag att vi hade mått bättre av. Särskilt om man kan tjäna pengar, som vi var inne på innan. Att den viktigaste frågan är, vad ska jag göra i mitt företag? Då brukar jag säga så, vad tycker du är roligt? Och sen så ställ dig frågan så här, på det du tycker är roligt, hur kan du tjäna pengar på det?
Mm.
Och det coola,
man behöver inte tänka ut det själv heller.
Nej, man kan fråga andra. Man kan fråga andra, vad är jag bra på? Eller vad tycker du är värdefullt? För ofta gör vi missen.
Hur ska jag tjäna pengar på det?
Ja, för ofta gör vi missen att vi tror att det jag kan alla andra, och det jag kan är inget värt.
Ja, nej, det är som ett talang. Ja. Men, ja.
Och det sista jag ska säga här också, förlåt. När folk startar företag eller något så här, så sitt inte och utveckla någonting skitlänge och det ska säljas sen. Utan jag brukar säga så här, sälj skinnet innan björnen är skjuten. För att om ingen vill köpa ditt skinn, så behöver du inte skjuta björnen.
Nej.
Det vill säga, du behöver inte investera i massa resurser, i visitkort, i liksom produkter, i utveckling, i app, i programmering. Om ingen vill ha det, och det är inga problem att gå till någon och säga så här, vet du vad, jag kommer ha denna produkten, och de säger så här, ja men detta vill jag gärna köpa, så bara, sorry, vi har 6 månaders väntetid, du kommer få detta om 6 månader, kan du skriva på ett avtal att du köper detta om 6 månader? Sen kan man gå till banken och säga, eller till en investerare och säga så här, titta här, jag har 10 kontrakt på folk som vill köpa denna produkten, nu behöver vi utveckla, kan jag få låna pengar? Och som investerare så är detta en sure thing.
Ja.
Det är ju redan sålt, jämfört om någon kommer till mig och säger så, du, jag skulle vilja utveckla en app och sen efter det kommer jag sälja det. Och bara, nej, varför det? Du har ju ingen bevis för att du kommer att sälja det.
Nej.
Så sälj skinnet innan björnen är skjuten, starta ett bolag, gör det som du älskar, det som du tycker är roligt, det som du redan gör, och så ställ dig frågan, hur kan jag tjäna pengar på detta?
Det är det som du gör, Jan.
Ja.
Om man känner att detta skulle passa.
Så är detta ju planterat i min blomjord.
Ja.
Ja.
Okej.
Men så här, det applicerar ju dig också.
Ja,
allvarligt talat.
Det gör det, men det tog ett tag innan jag förstod att det kunde passa mig.
Ja, du behövde göra det till ditt eget.
Ja, som man behöver göra det till sitt eget.
Ja.
Tips 30 av 39. Det finns alltid en marknad för den som är bäst eller unik.
Ja, så detta hänger lite ihop med, jag är ju företagare, det är därför, nu blir det ganska många, så har blivit ganska många företagstips.
Mm. Mm.
Men detta gäller också, detta gäller om man är anställd, om man är konsult också. Där är till mig så här, var inte bäst, var unik. Var inte bäst, var den enda som gör detta. hitta den där specialgrejen som man ofta får när man kombinerar två områden. Så här, vilka är det som liksom yrkesgrupp tjänar kopiöst mycket pengar? Läkare som jobbar som försäljare med medicin. För att det är inte många som är läkare, och det är ännu färre av dem som är läkare som dessutom tycker det är kul att sälja. Är du med? Så där är så här,
det, ja, det är mycket som talar emot att en läkare skulle vilja sälja läkemedel. Det är mycket, John.
Ja.
Men tyvärr är det så.
Ja, men fattar du hur mycket pengar de tjänar?
Ja, nej, jag vet inte hur mycket pengar de tjänar.
Ja,
om det nu är viktigt så. Men...
Ja, men tack för att du bara plockar ner.
Nej, men kan vi inte ta ett annat exempel? För det här är en sån på etiska gränsen ungefär.
Varför det?
Jag tycker det är bra att man kan sälja läkemedel. Jag har ju en helt annan värdering som liksom ligger i att... Man ska inte ens komma till det att man behöver ta läkemedel.
Okej, men ta så här, läkare som har doktorerat eller läkare som är professorer. Är med? Också så här, ganska unik kombination.
Det finns ju specialistläkare som är på ställen där de verkligen behövs. De tjänar dem jättemycket pengar.
Ja. Eller till exempel så här, som vår jurist, liksom läst Handelshögskolan och juridik samtidigt.
Ja, han har liksom kombinerat två grejer.
Och sen är han dessutom
ekonomi
så här,
och juridik.
Ja, och sen är han så specialiserad på så här finansiella konstruktioner.
Mm.
Det andra är typ enda i Sverige som gör det där. Mm. Och då finns det alltid en marknad. Och då kan du alltid ta betalt. Och detta är så här, detta har jag snutt från 10 år sedan från Richard Branson.
Jag håller med dig. Jag håller absolut med dig. Det händer ofta att jag googlar någonting. Mm. Jag vill veta hur man inreder sin balkong. Och så finns det inte en blogg som bara är specialiserad på det.
Mm.
Nej, då ska man hålla på och scrolla i olika bloggar. Och så känner jag att jag hittar fan inte det. Jag vill bara se olika balkonger för helvete.
Yeah.
Det blev väldigt mycket svärande här idag.
Yeah.
Men det finns nästan aldrig någon som bara är specialiserad på en enda grej. Vet jag, det tyckte var en guldgruva. Yeah. Jag hade stött på
En kvinna träffade i Stockholm, Katarina, så här, jag jobbar namnkonsult. Det är så jäkla coolt. Det enda hon gör är så här, hon jobbar med namn. Vad ska företag heta? Vad ska varumärken heta?
Om det nu ska lanseras i Indien eller någon annanstans, den kan inte heta...
Den kan inte heta Honda Fitta. Till exempel.
Här i Sverige. Och det tyckte de var okej i någon annanstans.
Är det precis. Eller nya Audi, den här Audis nya e-bil, vad heter det? Ja, med elektriska bil. Den heter Audi e-tron. Då hon säger så här, e-tron på franska betyder bajskorv.
Mm.
Så den heter Audi bajskorv.
Mm. Men hon är konsult i namn.
Ja, precis. Så att,
tjänar hon mycket pengar? Alltså hon kan ju väl ta betalt.
Grejen är hon tycker inte det är så kul. Så nej, hon är ju konstnär och sen gör hon massa andra grejer. Så hon tjänar pengar på det, men hon tycker inte det är så himla roligt.
Men det är en sån grej i alla fall, ett exempel.
Ja, och sen när man då är unik, då ska man våga ta bra betalt. Och min upplevelse är att de flesta tar alldeles för lite betalt. Och det är också ett tips från Claes-Erik, min mentor för många år sedan, som var så här, du ska förlora 20% av dina offerter med motiveringen att du är för dyr. Så du förlorar, när du förlorar 2 av 10 kunder med att de säger att då ligger du rätt i pris. Om du ingen kund tackar nej, då är du för billig. Liksom, väldigt enkelt.
Ja, om någon bara tackar ja direkt. Så det var för billigt.
Ja.
Tips 31 av 39. Träna en kampsport. /våga vara en nybörjare även på äldre dagar.
Ja, och jag vet inte om detta, det är därför jag såg 2 grejer. För jag vet att vi började träna kampsport för 1 år sedan.
Ja.
Tycker jag är det bland det roligaste vi har gjort.
Vi har ju tänkt på detta skitlänge, att vi ville börja träna krav maga.
Ja.
Jag vet, både du och jag.
Ja, men så jag vet inte om det är kampsportgrejen eller om det egentligen är att vi har börjat om och är nybörjare. Eller om det är en kombination av båda.
Jag tror det är
båda.
Bägge, men jag tror absolut det är... Att man kan få ut väldigt mycket av en kampsport om man aldrig har tränat det.
Ja. Och jag minns ju så här, det var ett av de grejerna som jag tog med mig från den här boken 50 Shades of Grey. Rådet till barnen var så här, träna en kampsport, lär dig ett annat språk och spela ett instrument.
Ja, så var det. I den överklassfamiljen.
Ja, precis. Och jag vet inte, jag gillar, vi har ju så att våra döttrar ska ju träna en kampsport. För att det ger en massa fördelar.
Jag tror liksom. Vi var inne på det innan 50 Shades of Grey faktiskt.
Ja.
För att jag hade läst någon annan bok.
Ja.
Av någon PT som heter
Miro, han som var med i Snabba Cash.
Ja, precis. Och han har jobbat mycket med Tom Cruise också i någon film.
Ja.
Men han menade att han fick jättebra disciplin i sitt liv när han började med taekwondo,
ja,
när han var 9.
Ja.
Och då ville jag att Freja skulle göra det också, för att vi skulle testa en kampsport, ja, för att det finns disciplin och det finns, ja, mycket bra som kommer med det. Självförtroende. Ja.
Ja.
Så, att, så ville hon inte det, hon ville hålla på med capoeira istället.
Ja, så hon, ja, gör capoeira. Men bra, så att jag tror att ett, jag vet inte om det är 2 råd eller om det är 1, men jag tror så här, träna en kampsport tror jag är bra. Man kan börja som 40 eller 50-åring. Vi var till exempel på förra nybörjarpasset, så var det en som var över 60.
Mm.
Och jag tycker det är skitcoolt. Mm. Och jag tror att det handlar om så här, att jag tror att många, nu är vi ju typ 40, och vi har ganska många kompisar som har lite så här 40-årskris runt om oss. Och om jag skulle göra mig en helt ovetenskaplig analys,
ja,
så upplever jag att de som har börjat om med någonting det senaste året eller så, att de börjar på en ny resa, de är mycket lyckligare än de som inte,
ja,
har gjort.
Ja, men det kan ju vara att man har, att man får lite, något spännande i sitt liv eller... Ja. Att man är distraherad från sin kris.
Nej, men jag tror att det handlar om att när man är duktig, när man har gjort någonting i 15 år, så är det mycket svårare att se progress. För progressen, yeah, är i detaljerna.
Det kanske,
medan när man är nybörjare så är progress stora steg.
Yeah.
Liksom. Ja. Bra, ska vi gå vidare? Vi har känner att vi behöver lägga på lite kol här.
Yeah. 32. Alla har vi vårt bagage. Vi gör också så gott vi kan och fattar så fort vi hinner.
Ja. Yeah. Jag tror att detta handlar om empati, och både med sig själv och med andra. Vi har alla historier med våra föräldrar. Alla har något shit med sina föräldrar. Alltså det var också sån kurs som så här, någon sa, jag har inga problem, jag har en jättebra relation med mina föräldrar. Och sen så fick personen lite coaching, och så var liksom poängen som handledaren hade så här, vi har alla ouppklarade grejer med våra föräldrar. Och sen den andra personen bara, liksom var jätteledsen.
Mm.
Så att vi har alla vårt bagage, vi har alla varit med om förlust, vi har alla varit med om liksom folk som har varit dumma mot oss eller någonting, men ofta så berättar vi inte om det för att vi kanske har skam eller vi skäms eller vi är ledsna för det eller vi har inte bearbetat, ja, det.
Ja, liksom. Ja, visst, absolut. Så kan jag vara kring saker som hände på mellanstadiet, men nu, ja, nu när jag själv har ett barn som kommer att börja mellanstadiet snart, så kan jag vara så, ja, fast det var ju för att jag skulle förstå de sociala reglerna som det hände.
Ja, precis.
Okay.
Nej, så att, vi har gjort så mycket personlig utveckling i grupp och i terapi i grupp och sånt när man hör andras historier, att man inser så här, liksom, nej men vi har alla vår story.
Mm.
Liksom, vi har alla varit med om liksom, skilsmässa eller mobbning, missfall, sjukdom, orättvisor, olyckshändelser, yeah, you name it.
Så du gillar det här tipset för att det handlar om att ha empati med sig själv och andra.
För mig blir det mycket enklare att kunna liksom acceptera andra människor. Så tänka så här, vi gör så gott vi kan, vi fattar så fort vi hinner. Det är ju Lennart som jag har snutt detta av. Och jag tycker det är så himla fint, och det gäller också mig själv. Mm. Jag gör också så gott jag kan. Jag fattar så fort jag hinner. Och vissa grejer så här, ja, det fattar jag inte för nu, och vissa grejer har jag inte fattat än. Liksom. Så att jag tror att vi är sällan ensamma, och också många gånger nu, nätet är ju fantastiskt, och man kan googla om man har varit med om något hemskt eller någonting. Ofta är det någon annan som har varit med om samma, och då kan man få hjälp. Eller Facebookgrupper finns det ju i princip för allt. Och här älskar jag till exempel, jag älskar ju Brené Browns TED-talk om vikten att våga vara sårbar, eller daring greatly, som handlar just om att våga dela med sig av sin sårbarhet.
Mm.
Och ofta tror vi att vi blir svaga eller att andra kommer döma oss för att jag delar med mig av någonting som...
Någon rädsla.
Någon rädsla eller något jag har varit med om. Men grejen är att det ofta är tvärtom. För när jag delar med mig av något som jag är sårbar, något drama eller någonting jag har varit med om, så ger jag andra tillåtelsen att också få dela med sig.
Mm.
Och då blir det ofta liksom så himla fint.
Mm.
Så att våga vara sårbar, säga att alla har varit med om grejer, och att vi gör alla så gott vi kan och fattar så fort vi hinner. Tror inte det är så mycket mer att säga.
Nej.
Om den.
Tips 33. Tacka ja, dyk upp och fortsätt dyka upp.
Ja, jag vet inte, men detta är väl liksom, jag tror också Tony Robbins som var så här, 99% av framgång är just showing up.
Mm.
Så show up, keep showing up.
Tycker du att det
up.
Stämmer i ditt liv?
Ja.
Mm, det stämmer i mitt liv.
Mm.
Vi har precis haft, vi har ju tagit vårt minsta barn till babysim, för hon är rädd för vatten. Första gången gick vi inte i bassängen, andra gången gick vi, tredje gången doppade hon ansiktet.
Och nu älskar hon.
Och du vet, det var, i början var jag så, ska jag åka dit, och vi kommer inte ha någon som helst framgång i det här. Hon kommer inte gå i en enda gång. Det kommer bara vara jobbigt och med lådcykelbatteriet som är tungt att bära till omklädningsrummet. Men vi showed up.
Ja.
Och vi har haft jätteframgångar.
Ja, och keep showing
up. Och jag tänker så hela tiden, så fan vad bra att vi gjorde det ändå. Alltså.
Ja, och för mig hänger denna ihop också. Var den som anstränger sig mest i rummet. Show up. Alltså så här, du vet, lilla stegets kraft. Alltså för mig blir det ju liksom, allt hänger ihop. Mm. Men så här, tacka ja, dyk upp, fortsätt dyka upp. Mm. Det är liksom recept på framgång.
Så är också lite varje gång vi går på träning, för jag känner alltid att jag har prestationsångest.
Ja, och sen...
Men så är det, så blir det bra ändå när man show up.
Ja, precis. Bra.
Okej, okay. Tips 34 av 39. Bästa sättet att förutspå sin framtid är att skapa den.
Ja.
Ja, detta är ju typiskt du. Men jag gillar det också.
Jag säger någonting mer om det då.
Om att det är typiskt du.
Ja.
Nej, men så har du ju väl fungerat mesta delen av tiden vi har varit ihop, tror jag.
Ja.
Att du tycker att man ska inte vänta på framgången, utan man bara, eller vad man nu vill ha i livet, man får ju skapa det själv.
Ja.
Och det är väldigt attraktivt.
Ja. Det blir ju mycket enklare. Då får man ju som man,
ja, man
vill.
Blir inte, nej, men grejen är att man skapar ju sig en massa problem när man vill någonting.
Ja.
Och den biten har vi också hanterat, med att de problemen är där för att
man ska få lära sig,
man ska få lära sig, man har den processen fram till sitt mål.
Ja.
Och då är det ju liksom, men det är så mycket som kommer med det här. Så fort man vill någonting,
ja,
så kan man inte vänta på det. Nej. Bara.
Och sen tänker jag också så här, självklart kommer tur och andra faktorer påverka, men de kommer påverka i alla fall. Och då menar jag så här, men då kan jag ändå försöka göra det som jag kan påverka och acceptera det jag inte kan påverka. Lite som den här liksom tolvstegsprincipen.
Liksom. Vilken är det?
Nej, men den säger så här, ge Gud, jaha, eller så här, ge mig kraft.
Som bland annat anonyma alkoholister använder det. Det finns säkert i andra sammanhang också.
Ja, men precis. Som säger så här, jag vet inte exakt hur den går, men den ger så här, ge mig kraften att påverka det jag kan påverka och acceptera det jag inte kan acceptera, och visheten att inse skillnaden mellan dessa båda. Liksom.
Ja.
Jag tycker att den är väldigt fin. Mm. Så att, men jag tror att liksom, istället för att försöka gissa hur mitt liv kommer att bli, påverka, skapa en plan, jobba hårt, be om hjälp. Liksom, använd de här frågorna.
Det finns väldigt mycket energi i att skapa en plan för sitt liv.
Ja, ja, ja,
även om man inte följer planen helt, alltså man reviderar och sånt. Ja. Det finns mycket energi där.
Ja, precis.
Tips 35. När du blir inbjuden till något i framtiden, fråga dig själv, skulle jag göra det här imorgon?
Ja.
Till något i framtiden.
Så blir jag inbjuden.
Vad tänker du då?
Nej, men jag tror att detta, eller inte tror, detta handlar för mig om tid. Mm. Att jag har några tips till om tid här i slutet. Att tiden är den mest värdefulla resursen. Innan så var jag så här, pengar är viktigare än tid, och så kunde jag jobba skitmycket. Nu är jag så här, tid är mycket viktigare. Så pengar kan man förlora, men sen kan jag tjäna en 20 års inkomst på några bra affärer.
Mm.
Men jag kan inte ta tillbaka 20
års inkomst.
Nej, men alltså
men det är bra. Vi behöver inte säga mer om det. Det är jättebra.
Ja, men det är asymmetriskt.
Ja, det är asymmetriskt.
Återigen, liksom så här, vi tjänar till exempel i förra året tjänar vi mer på bloggen än vad vi gjorde de första 8 åren.
Ja.
Än på ett år tjänar vi mer än vad vi gjorde. Liksom så här, man återhämtar en förlust på 8 år. Du kan inte göra det med tid.
Nej, det kan man
inte. Har du liksom fuckat upp 10 år, ja, då är det bara att acceptera och ha empati med sig själv. Säga att man gjorde så gott man kunde, och så kan man göra något annorlunda.
Men man får lära sig någonting av det. Ja. Det är det enda som finns att hämta där.
Ja, medan här är detta en sån här kontrollfråga. Om jag blir bjuden på ett mingel om 3 månader, så kan jag fråga, hade det minglet varit imorgon? Hade jag gått imorgon? Nej. Då ska jag inte tacka ja till dem 3 månader.
Men varför tänker du så? Att,
För att det är närhetsprincip. Det är mycket enklare så här, det där är framtiden.
Ja, det där är liksom man tänker inte att det har så stor betydelse som det imorgon har.
Ja, jag är en sucker för det här. Kommer du ihåg när jag reste mycket? Mm. Så jag säger, ja, men det är ingen fara. Det var 3 dagar i Stockholm där. Det är ju inte förrän i januari nästa år. Det är klart att jag kan boka in de 3 dagarna.
Sen varför blev det så, tror du? Ja, men för att du kände att det var långt bort, hinner med mycket innan
dess. Ja, det låter logiskt, och det är klart att jag ska göra det. Och sen var jag alltid så ett vrak innan jag skulle åka. Det var fan att jag skulle iväg.
Och jag var ett vrak när du kom hem och bara, behöver dig? Och du bara, jag är trött.
Ja, men precis.
Ja.
Och jag tänker att detta funkar ju också. Jag brukar använda detta när jag ska köpa prylar. Så jag säger, okej, jag blir sugen på att köpa den. Ge mig 3 dagar. Vill du köpa dem 3 dagar?
Ja, då köper jag det. Så försöker jag också göra.
Så detta är lite så här cool down att använda, att värdera tiden. Mm. Steve Jobs har ett fantastiskt tal när han pratar på Stanford. Han frågar,
commencement
speech, ja, när han pratar så här, om jag skulle dö imorgon, skulle jag fortfarande göra de sakerna jag har planerat att göra idag?
Om men han säger så, om svaret är nej,
så är det
för många gånger i rad, så då är det vet man att man är fel ute.
Ja, då är det tillfälle att stanna upp och fundera på vad är det som är viktigt för mig i livet.
Ja.
Så att jag tror att det är liksom jätteviktigt.
Mm.
Denna kommer inte du gilla.
Tips 36.
Ja.
Bli kompis med döden och ditt eftermäle.
Ja.
Ja, men jag är väl på väg dit.
Ja.
Om inte nu, så om 20 år i alla fall.
Ja.
Jag tror det är en sån naturlig process, men
ja. Ja,
men närmar sig hösten i sitt liv.
Ja, nej, men jag tror att det är ett sånt här klassiskt sätt. Robin Sharma har skrivit många böcker på ämnet, och en av hans böcker tar ju upp den här frågan. Vad vill jag att människor ska säga på min begravning?
Jag vet inte om jag gillar det.
Nej, jag vet.
Jag tänker så, vad är det för vanity stat?
Men det handlar inte om en vanity stat. Det handlar om att leva i ett linje i liv med det. Det handlar inte om så här, du är ändå död. Nobody gives a fuck. Utan det handlar
ju... Tydligen gör jag det nu ju.
Ja, jag vet. Det är därför du är inte okej med detta än.
Nej, men jag säger med detta här. Vad vill jag att folk ska säga på min begravning om mig?
Ja, jag fattar det, Karin. Men bara lek med tanken. Nu blir det så här liksom lite osolicited coaching här. Men du är inte klar med denna fråga.
Nej, jag är inte klar med den. Men det behöver inte handla om mig här nu. Utan jag tycker att det är konstigt att jag ska behöva bry mig om vad folk säger på min begravning.
Ja.
Jag säljer inte narkotika nu. Liksom.
Nej.
Då kommer folk inte säga
vadå,
det.
Sälja,
men folk kommer ändå inte veta vem jag är ordentligt. Jag är inte så generös med det. De kommer väl säga vad de säger.
Ja, och vad kommer de säga?
Jag vet inte att jag vill ha min choklad i fred.
Eller hur?
Jag inte var generös.
Nej, men du är inne på någonting. Vad kommer människor säga? På en begravning pratar man...
Ja, det är intressant ändå när vi dyker ner i det nu.
Ja. Min upplevelse av begravningar är att man pratar inte om människors åstadkommande. Man pratar om vem de människorna var när de gjorde åstadkommandena. Han var en generös person. Han var en omtänksam person. Du vet.
Men säger man inte det om alla?
Ja, kanske. Jag vet inte. Men de säger inte, man kommer inte säga så här, du vet, hans sparkvot var 83,2% genom livet.
Men nu är det in i detaljer, Jan. Jag vet inte. Tar du detta här nu, jag ska inte lägga mig i det här. Bli kompis med döden och ditt eftermäle.
Ja, nej, men jag tror...
Säg vad du tänker.
Nej, men jag tänker två grejer. Jag tänker ett, att det handlar om så här. Är jag den personen jag vill vara? Det är nummer ett. Liksom. Två... Att inse att det handlar inte om mina prestationer. Ingen kommer bry sig om att hur mycket pengar jag hade på kontot. Det är ingen som kommer prata om det. Min rädsla har ju snarare i livet varit att det inte kommer någon på min begravning.
Ja, är det med? Behöver du nog inte vara rädd.
Liksom. Och sen så tror jag också att det handlar om att ställa sig den här frågan. Om jag skulle dö imorgon, är jag nöjd med mitt liv? Och jag kan autentiskt säga så här. Mitt liv har blivit mycket bättre än vad jag trodde. Det hade varit mycket trist att dö imorgon. Men jag hade ändå varit så här, det var ett fantastiskt liv.
Men hur kommer man fram till det där med vem man är och vem man vill vara?
Ja, men...
För jag kan bli så att jag blir distraherad från den som jag är i mina värderingar. Jag kan ta ett exempel, nu känns det jättelökigt, men jag var rädd häromdagen när jag såg mig själv på foto, så tyckte jag, jag ser gammal ut och trött ut. Och så började jag googla så här... väldigt hårda hudvårdsprodukter som ska släta ut och allt det där. Och 5000 kronor hade jag i min korg liksom på Skin City. Och sen så lät jag det vara och tänkte så, jag kommer inte köpa det. Och sen så blev jag ju varse då att jag är inte så. Jag vill inte bidra till att flytta fram positioner för kvinnor ska se ut när de är 43, 45, 50.
Nej. Nej.
Alltså jag får väl bli rynkig då liksom.
Yeah.
Men det var svårt i den stunden när jag var driven av rädsla.
Yeah.
För då var det något annat liksom som gick igång i mig.
Yeah. Och då skulle jag
säga så här att det är, när man vet vem man vill vara, då känner man sig stabil och man känner en glädje.
Så då hade
att man känner sig i linje med. Det är väl okej att jag visar att en 50-årig kvinna har rynkor.
Ja, och då hade jag sagt på din begravning, Caroline var modig. Hon levde sitt liv i linje med sina värderingar. Hon ville inte att liksom, människor skulle ha liksom, flytta fram positionerna på hur kvinnor ska se ut vid en viss ålder. Till exempel.
Ja, det hade varit fint sagt.
Ja, eller hur?
Ja, det är bra.
Ja. Så att det är väl...
Jo, men det är det att man måste att veta vem man vill vara, då man måste guidas av sina känslor, tror jag.
Ja.
Och inte av vissa negativa känslor, ja, som rädsla och, ja, ångest och sånt.
Ja, precis. Mm. Ja. Det sista jag skulle säga så här, och det sista som denna handlar om, var ansvarig. Om jag dör så ska shit vara in order. Alltså saker ska vara,
ja,
i ordning.
Och testamente, och
försäkringar, lösenord, vad ska hända med företagen, vem ska du prata med? Alltså alla sådana, så att det inte blir en liksom
en soppa
för den som ska försöka reda ut det där. Särskilt liksom om man har flera investeringar på olika ställen och för kapital, livförsäkringar och liksom saker. Så att fylla i livsarkivet som vi har pratat om i tidigare avsnitt, som är gratis och sådant.
Bra, ska vi ta nästa nu då?
Ja.
För då är vi på tips
37,
nummer 37.
Av 39.
And this too shall pass.
Ja.
Ja, det var en tröst när jag födde barn.
Ja.
Ja, men jag vet det.
Ja, men jag älskar den här. Det är så här, tiden läker alla sår, är ju den klassiska.
Fast
så
brukar det.
Ja, jag tror det. Så brukar
jag
den.
Jag tror att det är delvis sant.
Ja,
delvis.
Ja, och denna kom tillbaka till mig när jag lyssnade på Björn Natthikus, han är munkens sommarprat,
ja, sommaren 2020.
Mm. För han hade detta till mig i sin vigselring. This too shall pass.
Ja, det var det mest oromantiska de hade stött på när de skulle gravera in det.
Ja, precis. Och detta,
varför skrev han det?
Nej, men det var viktigt för honom, jag minns inte. Så, men för mig är detta liksom, detta är väl, det finns många olika historier, om det är ett persiskt livsråd eller om det är så här kung Salomon. Och då var det ju så här, okej, vad kommer gälla i alla situationer i livet? Vad kan du alltid säga som kommer vara sant? Alltså som en filosofisk fråga. Och då är ju detta, and this too shall pass. Och det som är fint med denna är att detta gäller både jobbiga saker, men det gäller även de bra, fina, även de fina sakerna. Även, det gäller även liksom i mitt som denna dagen, eller som mitt liv.
Mm.
Mitt liv kommer, och this too shall pass. Och för mig är detta väldigt så här, kasta ljus på livets temporära natur, eller vad man ska säga. Att,
om man tänker på det i en fin situation, så är, så kan det vara så att man uppskattar det mer.
Ja, precis. Och jag gillar detta, går för mig också i linje med det som vi fick på Landmark, som var så här, livet är tomt och meningslöst, som handlar om att livet är tomt, det är inte fyllt med massa saker från början, det är meningslöst i form av att det är ingen mening i det, utan det är upp till mig att skapa min mening med mitt liv. Och jag gillar det jättemycket. Så att för mig är detta liksom så här, gud vad skönt, and this too shall pass. Detta är liksom upp till mig att skapa. Detta är, ja, men för mig blir detta något fint. Så jag fattar att han skrev det i sin ring. Men jag tycker det är ganska spännande.
Ja,
jag tycker det är spännande att många av oss, även jag, från tid till annan defaultar till att det måste vara något dåligt.
Mm, ja, men det gör jag absolut. Men när jag är på babysimmet med Elsa, så kan jag tänka så att det är nu.
Ja.
Sen går detta, sen kommer vi vara hemma och hålla på med att, något annat. Liksom. Ja.
Och det var därför,
fina ögonblick som aldrig kommer tillbaka.
Ja, och det är därför jag inte använder det här, tiden läker alla sår, som många har som så här livsråd.
Mm.
För då får man bara ena halvan.
Man får ena
halvan. Jag vill ha hela liksom den här, att även liksom så här, this too shall pass. Så här, jag blev så här, vad fint. Liksom.
Ja, det är en tröst samtidigt som...
Mm. Ja.
Strunt samma. Tips 38 av 39. Be om hjälp även när du inte behöver hjälp.
Ja. Så här tänker jag så här, ett av de bästa sätten att få någonting i livet som man vill ha, det är att hitta en människa som har det, den egenskapen, den prylen, de pengarna, de resultaten, och så fråga, hur gjorde du?
Mm.
Alltså så här, fråga om hjälp, be om hjälp.
Folk tycker ju om att få hjälpa till.
Ja.
Det är en, man skulle kunna säga att det är en relationskatalysator eller något sånt där.
Och det är därför jag menar, be om hjälp även när du inte behöver hjälp. För att om du inte behöver hjälp, så kan du använda det för att återskapa en relation. Eller att starta en relation. För att vi människor, vi gillar att hjälpa varandra. Så jag har ju använt detta tricket med folk där jag inte haft en relation jag velat ha, eller vi har haft det jobbigt. Och så har jag bett om hjälp.
Men vad tror du att du har framstått som då när du har bett om hjälp?
Jag vet inte.
Nej, men tänk nu, John. Vad har du framstått som?
Ja, men som att jag värderar den andra människan. Jag tycker att det den andra människan har är viktigt.
Mm. Och att du inte vet bäst alltid. utan att du kan be om hjälp och vilja ha. Ja, men det är en ödmjukhet, Jan, som jag är ute efter. Ja. Ödmjukhet är för det mesta fint.
Ja.
Det är det. Vad? Vad skrattar du?
Jag skrattar för det är så jävla roligt när du var så här, här ligger en hund begraven, du kanske är på väg någonstans.
Ja, men det var klart, jag förnekar inte att jag var på väg någonstans. Nej, men jag tyckte så att jag tyckte...
Du ställer en fråga så har du ett rätt svar liksom, som man ska svara på den.
Ja, men du svarade fint också på det andra, att, att du var där den andra människan, det är klart.
Ja. Ja, nej, men jag tror så här, och grejen är också att vi alla människor vill bli använda, vill bli utnyttjade, vill komma till nytta liksom. Alla vill, man liksom så här, misstolkar man rätt här, utnyttjade, alltså man vill vara värdefull, man vill hjälpa, man vill liksom komma till användning. Och då kan man till och med se det som att liksom, när jag brukar ställa den här frågan på föreläsningen, så brukar, hur många av er gillar att hjälpa andra, så räcker typ alla upp handen. Hur många brukar aktivt varje dag be om hjälp, så är det typ ingen. Och då brukar jag säga så här, ska man prata nationalekonomi så kan man säga att utbudet är jättestort på hjälp, men efterfrågan är ganska liten. Mm. Och då kan man ju till och med säga så här, att det är snålt att inte be om hjälp, för du förvägrar en annan människa att få hjälpa till. Liksom. Eller att känna sig värdefull, eller att du, man förvägrar en annan människa att känna sig värdefull, eller känna sig behövd, eller känna sig duktig. Liksom. Ja, bra. Ska vi ta sista tipset?
Allra sista tipset.
39.
Vilket kan det vara? Lycka är minnen som skapas tillsammans med andra.
Ja, och jag tror att detta också, att lycka tror jag är inte någon bestående känsla, utan jag tror att lycka är små ögonblick, apropå the institution pass. Och jag gillar den här uttrycket, den här definitionen som jag inte vet var jag fått någonstans ifrån. För att den liksom encompass, alltså den omsluter så mycket, den omsluter att lycka är, handlar om andra människor, att det handlar om relationer. Det handlar om minnen, det vill säga att det handlar ofta om upplevelser, att det inte handlar om prylar, och att det handlar också om att det ska skapas, det är inget som uppstår, utan att man får skapa de här tillfällena med andra människor, de här upplevelserna. Så liksom på få ord så är jag så här, shit, du vet, det är en sån djup mening i några få ord, och jag tror att på något sätt så är det ändå det som de flesta av oss strävar efter. Och som pappa då, till exempel till våra två döttrar, så är det egentligen så att det enda jag vill är att de ska vara lyckliga.
Yeah.
Liksom att de ska ha ett bra liv. Så liksom så här, fuck allt det andra. Är de lyckliga? And mission accomplished. Ja, liksom. Så därför tänker jag så här att, liksom att som vi lyckas få oss har ju varit att skapa en fantastisk vardag. Liksom att göra många små upplevelser och många små lyckotillfällen.
Ja, det är väl också det där att inte så mycket friktion i vardagen, men och det gör ju att vi har lättare för att skapa
lycka.
Lyckliga omständigheter.
Ja, liksom. Men precis. Ja. Och jag tror att detta hänger också ihop med mycket med den forskningen som vi pratade i avsnitt 116, som handlar så här, om inte pengar ger dig lycka så spenderar du dem fel.
Mm.
Så att, så att för mig blir detta liksom så här, jag var ändå och kände så här, nej, men detta är väl ett skön avslutning. Så att lycka, det är ändå lycka det handlar om till slut. Bra! 2 timmar. Eller lite,
lyckas vi.
Ja, det var lite längre än vad jag trodde, men jag vet inte, jag hoppas att du som har lyssnat eller tittat
pallat med det.
Yeah. För jag känner mig ändå så här, här känner jag mig ändå faktiskt helt ärligt lite naken. Detta är ju så här mycket vad som är så sjukt viktigt för mig, alla de här principerna. Sen har jag ju sorterat bort massor också som inte kom med. Så jag var så bara, ska jag ha denna eller denna? Och man tycker så att 39, det är ju hur mycket som helst. Men när det blir på allvar så blir det ju på allvar. Så att jag tänker att det är väl inte så mycket mer att säga än att jag vill liksom uppskatta och tacka till exempel vår Patreon-community som gör det möjligt att vi kan lägga så här 2 avsnitt utan att ha någon liksom reklam eller sponsrade länkar, utan att vi kan göra detta tillsammans. Och det är så himla roligt också att vi kan ge tillbaka med extra material. Vi har fikat tillsammans, vi har gjort investeringar tillsammans, vi har kommit till med börstips och sånt. Så att om man gillar det här och vill fortsätta den här diskussionen, man vill ha extra material, så är liksom vår Rika Tillsammans-community verkligen någonting som testar på. Återigen, sjukt asymmetrisk är Patreon. Lite nedsida eftersom du bestämmer själv hur mycket pengar du vill lägga. Typ för de flesta är typ 70 kronor i månaden. Yeah. Så för 70 kronor i månaden så har du en enorm uppsida. och om väldigt begränsad nedsida. Så att patreon.com/rikatillsammans, tack för dig som är med i den här communityn och gör det här liksom möjligt. Och jag, eller jag gissar att du kanske också är lite så här nyfiken, var det något som stack ut för dig? Är det något tips som du skulle vilja lägga till eller vilja ge till mig?
Liksom det är ändå och den frågan ställer vi till dig som lyssnar eller tittar eller läser.
Precis, och kommentera gärna på bloggen. Så att ett fantastiskt stort tack för den här helgen, eller de här två avsnitten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.